Vi hälsar alla lyssnare välkomna till avsnitt 352. Inspelat i god tid.
I väldigt god tid för en gångs skull, därför att jag är ju på väg till den underbara tränings- och semesteranläggningen Plaitas.
Your second home.
Nej, det är det ju kanske inte riktigt, men vi ska avnjuta en semestervecka med familjen där.
Underbart.
Så att väl förtjänt och vad ska man säga, långt om länge sedan det var en fin sån familjeresa för oss.
Är det Tudors första besök på Plaitas eller?
Ja, det är Tudors första besök på Plaitas. Ja. Där är det. Storbror kommer få visa honom ganska många saker. Rufus har väl varit här 3 gånger tror jag.
Ja.
Så att, men det blir härligt. Och då spelar vi in i ganska god tid. Den 31 mars är det faktiskt. Så att vi är precis på väg in i april. Och därmed den riktiga väder, eller vad ska man säga, vårvädersmånaden.
Ja, vi får se vad som händer här. Om det blir mer snö eller om det blir varmt.
Nej, det blir inte. Det blir löpning.
Det blir löpning.
Ja, och det är ju det som också är ämnet för den här podden den här gången. Det är återigen, precis som förra veckan. Det hänger väldigt bra ihop faktiskt. Vi gjorde då aerob träning, aerob bas, den glömda träningen, och att vi också gör då ett avsnitt om kom igång med löpning.
Just det.
Något av det mest så att säga, något av det bredaste tror jag man kan angripa och prata om faktiskt. Det är någonting som väldigt många är intresserade av att göra, att komma igång med sin löpning, antingen kanske efter en vinter av väldigt lite löpning, kanske, ja, av många olika skäl då, eller att man inte har sprungit överhuvudtaget tidigare, man vill gärna börja och komma i form, eller att man kanske har haft skador eller andra problem eller liksom tappat sugen, men nu vill komma igång. April är ju en sån här löpinspirerande månad annars.
Ja, precis. Jag var faktiskt ute och sprang igår. Jag har sprungit lite grann de senaste veckorna, men annars har jag haft ett långt uppehåll.
Ja.
Men igår sprang jag med löpvagnen till exempel. Då hade jag vårat senaste avsnitt om den aeroba basen i huvudet hela tiden, så att jag gick i alla uppförsbackar. Det var ju fantastiskt igår faktiskt.
Ja, det är bra jobbat.
I och för sig lite falskt varma vårsolen, men ja, fantastiskt. Man kan ju springa på så många olika sätt.
Innan vi hoppar in på det, och så ska vi naturligtvis presentera våran huvudpartner för podden under vintern och våren, och det är ju AceTrack.
Precis.
AceTrack som är ett enastående fint verktyg för att mäta sin metabolism, kan man väl säga. AceTrack är en ketonmätare. Och en ketonmätare kan man säga visar vilken grad av fettförbränning som man har.
Just det.
Och det är ju i sin tur ett tecken, i alla fall om man testar över tid och sätter allting i sitt sammanhang. Ett tecken på den metabola hälsan och den metabola funktionen. Man vill ju ha ett stort mått av fettförbränning, för att alternativet till fettförbränning är ju kolhydratförbränning, sockerförbränning, och det kräver ju, eller förpliktigar ju, att man också äter ständigt och jämt, och då blir man en slav under den här blodsocker- och insulinkarusellen som är så osund, ohälsosam och destruktiv på väldigt många olika sätt, både för kroppen men också psyket och humöret.
Just det, var hittar man AceTrack?
AceTrack hittar man på getacetrack.com. Där kan man köpa den här ketonmätaren som då kommer vara ett väldigt värdefullt verktyg i att göra de förändringar som man kanske innerst inne känner att man behöver göra, eller för att bara förstärka de goda vanorna som man redan har. För att få ytterligare då självinsikt och förståelse för hur den egna kroppen och biologin fungerar. Gå in på getacetrack.com, använd koden KOLTING, så får man 400 kronors rabatt på det här köpet. Man kan också gå in på AceTracks utbildningspartner som heter Elitista. Man hittar det på elitista.se. Där kan man bli coachad och dessutom hitta väldigt mycket kunskap och information som kan bistå i de här förändringarna.
Alltså där kan man grotta ner sig rejält.
Ja, om man känner att man inte har någon, om man känner att man har blott en vag förståelse för vad insulin är, eller hur blodsocker fungerar, eller olika typer av mat påverkar oss, eller om man är motiverad men inte riktigt vet hur man ska gå tillväga, så är Elitista dit man ska söka sig, för där kan man verkligen få hjälp på många olika sätt. Även där funkar koden KOLTING, och det ger en rabatt då vid köp av kurser, coaching, webbinarier och liknande.
Fantastiskt.
Vi ska också säga det att AceTrack är partner till min lilla föreläsningsturné som du och jag ska ut på vår.
I maj va?
Ja, april och maj. Ja. Det kommer bara bli 3 stycken föreläsningstillfällen. Vi har fått göra lite andra prioriteringar och av olika skäl. Och så att vi kommer satsa på Stockholm den 2 maj. Och veckan innan det så har vi då Göteborg 25 april och Malmö den 26 april. Och av alla de som anmäler sig till de här föreläsningarna så kommer vi att lotta ut 2 stycken Ace Track. Och det kommer vi göra sista veckan innan föreläsningen i Göteborg. Så vi kan säga att är man anmäld till och med den 20 april så är man med i utlottningen av 2 stycken Ace Track-enheter.
Det är helt fantastiskt ju.
25 april i Göteborg, 26 april i Malmö och den 2 maj i Stockholm. Då har jag min nakna hälsan 2.0 föreläsning. Och vill man veta mer om vad den föreläsningen, vad den handlar om och vilka teman jag kommer beröra, så kan man ju lyssna på vårt poddavsnitt som heter Nakna hälsan. Överhuvudtaget, både avsnittet Den domesticerade människan och Nakna hälsan-avsnittet täcker ju in väldigt bra, tycker jag, i de budskapen som jag kommer att beröra. Men det står ju ändå slätt mot en live-föreläsning såklart.
Såklart, ja. På en live-föreläsning får man ju dessutom umgås med andra människor, träffas, skaka hand, kramas.
Ja, exakt. Komma nära, vilket vi tycker om. Får vara slut på det här imbecilla avståndstagandet.
Eller hur?
Verkligen. Ja. Så att så är det. Och den föreläsningen hittar man via Linktree på via mina sociala medier. Så klickar man sig in där så hittar man det. Man kan också gå in på colting.se så hittar man också där en länk till de här föreläsningarna.
Missa inte det nu.
Ja, sista mars då.
Ja, du är så nykommen från skidspåret så nästan rimfrost kvar i skägget, vill jag bara säga, men nu har du inget skägg.
Nej, det är inte helt fel heller, för det har faktiskt varit riktigt kallt de senaste dagarna och i morse var det rejält bitigt, måste jag säga. Och isigt dessutom.
Isigt, ja. Det är ditt favorit för.
Nej, jag är dålig på is. Jag är ju huvudtaget en ganska dålig skidåkare ur många aspekter. Jag är ju hyfsad om förhållandena är idealiska. Och då menar jag att man åker på snö då, för det första. Ha. Och inte is. Att det är så här mjukt och nypustat. Gärna lite långsamt tycker jag om. Men där man får bra grepp med skidorna, där man hänger med. Mm. Alltså där man hinner med. Ja, ja. Jag kör ju skate. Så det ska gärna vara så här nypustat manchester. Men när det är så här spårig is, antingen så här blankis då, fegis kan man säga, där man liksom inte får något fäste alls. Du vet, jag har ju inte mycket till balans vare sig fram bak. Alltså dels är det ju det fram bak, ja. Så här att man kan få lite så här bakvikt, bara för att det är också så på konstsnö att speciellt då när solen kommer fram att det kan vara så här, det glider ena sekunden, men så hugger i nästa sekund. Och så ligger det lite löv och sånt också.
Fruktansvärt.
Ja, nej, men det är lite så. Så jag är ju helt enkelt, jag är ju en försiktig man. Mm. Många sätt. På det sättet, jag har ju bra konsekvenstänk. Så jag vill ju ogärna köra omkull och slå mig.
Det går inte så fort då när du kör.
Nej, men jag är försiktig bara. Jag blir jävligt stapplig när det är så is liksom. Jag är inte så här som bara det ska gå, man ska våga liksom. Det ska, utan jag blir ju försiktig och lite så här, så det blir inte så kul att åka då.
Men jag gissar att både du och Erik var i skidspåret i morse,
ja, men vi
för
var
att
det.
Liksom avsluta den här skidutmaningen, ja, som har pågått sedan 1 december.
Ja, 1 december. Och jag får ju faktiskt säga att vi pratade lite grann innan och säger jag var väldigt ärlig med Erik. Så, Erik, jag kommer inte kunna åka så mycket imorgon. Jag ska åka till Playtas på fredag. Jag och Niklas ska spela in podd. Elin ska jobba på eftermiddagen. Jag måste göra avstämning med Malin. Jag pallar inte gå upp klockan 6 eller 5 eller jag är 4. Trött också. Ja, eller liksom här. Jag orkar inte hetsa med det här. Jag tänker absolut inte ge mig ut och köra någonting på kvällen. Så där, för då kommer jag gå och lägga med mina barn tidigt, så för jag har dem från klockan 4. Och han bara, nej, jag är sjukt sliten med. Han bara, jag är fan övertränad. Han gjorde ju en oväntad 6-milare igår då.
Ja,
men grejen är, jag har ju legat sjukt långt efter i den här skidutmaningen från ganska tidigt. Och han började ju i december med att köra. Han var ju på läger och plockade ganska många mil tidigt. Och jag körde ju mässa där lite grann då. På det som fanns, typ 35 mil. Sen hade jag en jättebra januari. Då gick jag i kapp Erik och förbi lite grann. Jag körde 35 mil i december. På 17 pass, så det var mycket. Så en och en halv timme, en timme, bara ut och köra lite. Och sen i januari körde jag nästan varje dag. Jag körde 29 pass i januari.
Det är helt otroligt.
Ja, men det är bra, då körde jag 76 mil. Jag körde fortfarande inga sådana här superlånga pass, utan det var mycket så här runt 2 timmar, runt 3 mil och liknande då. Och kände att, och då ledde jag rätt bra över Erik faktiskt. Jag vet inte hur mycket, men kanske 20 mil eller någonting. Det hade varit rätt kul att göra en sån här lång sån här sms-historik på alla de här, du vet så här. Men sen i februari gick det ju...
Man skulle göra en sån graf liksom.
Ja, vi ska göra det. Men sen i februari gick det ju åt helvete för mig då, för då blev jag för det första lite förkyld och sen...
Så var det februari bara.
Nej, men det var jättedåligt väder. Det var ju, jag vet inte om man kommer ihåg det nu, men det var svinmycket regn och så blåste det. Så det var ju så osköna spår, det var lite dåligt spår många gånger. Då var det ju så isigt och glatt och bara fruktansvärt oskärmigt att åka skidor. Så jag körde ju bara 20 mil i februari. Så det skete ju sig.
Det var skillnad.
Ja, det var jätteskillnad då. Men sen då, och mars började också mediokert för mig. Så jag körde liksom... I början på mars fram till den, vad var det då? Alltså jag åkte ju till Playtas ganska tidigt där, men jag körde ju så här 5 mil och de första 4 dagarna eller någonting, bara i mars. Så här, ut och körde lite grann. Men sen när jag kom hem från Playtas så tänkte jag så här, nu ska jag 18 dagar, ska jag köra så mycket jag hinner och kan. Och då har jag ju kört, vad blir det? Då har jag kört 76 mil på de 18 dagarna. Det får man ändå säga ganska bra. Och då hade jag
bra.
Ja, men det är okej, men jag hade barnen, jag hade ju heltidsansvar för barnen där. Det är ju ingenting man ska skylla på att man tvingades vara pappa.
Nej, nej.
Men det blev ju inte så långa pass som jag hade kunnat köra. Det blev så 2 mil, 2,5 mil. När jag egentligen skulle väl ha varit där och kört 6 mil varje dag.
Ja, det är klart.
Ja, men så det är ändå ganska bra. Men med det sagt då så sa jag till Erik, jag har inte kört så mycket. Och efter 26 kilometer bara, jag är klar nu för jag måste hem.
Hur såg du ut i morse?
16 kilometer ledde jag med.
Du ledde med 16,
ja, ledde med 16 kilometer.
Det är inte mycket i sammanhanget.
Nej, det är det ju inte. Jag hade ju ändå, liksom, jag hade ändå skyfflat på ganska bra här, tyckte jag. Jag körde ju 25 kilometer i måndag, så då var ju Elin fortfarande inte hemma. Sen hade jag tänkt att gå ut och köra på kvällen när Elin skulle komma på eftermiddagen, men då kom ju inte hon. Hon kom ju tyvärr på natten. Hon missade en flight där, för deras ena plan, eller de blev sena till Arlanda, så missade hon det. Men sen så körde jag ju 5,5 mil i tisdags, och jag körde också 5,5 mil i onsdags. Men då var ju Erik där och körde 6 mil igår.
Mm.
Så att, och då, ja, jag tänkte så här, okej, okay, den som orkar lägga mest tid på torsdagen då kommer ju vinna det här då. Men jag bara, nej, men jag har inte möjlighet att åka hela dagen. Jag är ledsen. Och det var tur att inte jag var uppe där jättetidigt, för det hade varit skitsvårt att åka helt enkelt. Ja. För den första timmen där för mig var så här, hade jag inte varit för den här tävlingen, nu hade jag bara åkt hem direkt. För det här är fegis. Och så här, isskarvar och grejer.
Mm. Ja. Men har Erik åkt färdigt för
dagen
också?
Ja, men Erik är klar. Erik, jag åkte 26 kilometer. Erik åkte 44, skickar han till mig nu. Så Erik, okay. Så summa summarum här nu då, när vi liksom summerar det här då. Så har jag, och det är ju alltid så här. Jag vet ju att jag har åkt någon kilometer här och där utan att logga. Typ jag åkte Estra, åkte ett varv, så har det varit barr. Så jag har bara tagit bort det passet då. Men det ska vi inte räkna in här nu då.
Nej.
Det är skitsamma, han har säkert gjort likadant. Men jag åkte 214,7 mil. Som är loggad aktivitet.
Det är sjukt mycket.
214,7 mil. Ja, men då ska vi komma ihåg att liksom 76-77 mil av dem är nu sen sista 18 dagarna. Då. Mm. och Erik har då loggat 214,9 mil.
Två
kilometer då. Så Erik har åkt 2 kilometer längre än mig.
Dagen är inte slut än.
Nej, den är inte det. Och jag tänkte säga, jag skulle ju kunna ta på mig efter vi har poddat här och åka upp igen. Men varför liksom? Erik har ju för fan vunnit jubileumsvasan i år. Det är klart han ska få vinna. Det är klart han ska få vara skidkungen i år, distanskungen.
Du vann väl förra året, va?
Ja, men förra året vann jag ju ganska rejält. Ja. Det var ju blev nästan walkover i slutet där.
Ja, men jag tycker det är bra. Han har ju ändå kämpat för den här utmaningen i år lite mer än vad han gjorde förra året.
Förra året gav han ju upp, ja. Tycker jag. Så, eller gav upp. Han hade väl själv. Han hade väl vabb och grejer och jobb och sånt där. Men det här har han ju liksom, han har ju såhär risen to the challenge. Eller i slutet här, nu ledde han ju med såhär 40 mil när jag kom hem från Playtas, så han blev ju lite stressad när jag började åka 6 mila pass och 7 mila pass. Och jag hade ju någon helg där jag körde 19,5 mil på en lång helg, fredag till söndag. Så att då blev han ju lite såhär, ja, nej, men det här är ju inte bra för mig, nu får jag börja köra ordentligt.
Ja, men det är bra.
Så att det här är ju så att hatten av till Erik som verkligen gjorde, eller hatten av till oss båda som spårade varandra till att få väldigt bra träning under fina förhållanden, ska ju sägas. Alltså, ingen skugga faller över Borås skidstadion. Jag menar, det är sista mars, det var 12-14 grader på dagarna de senaste 2-3 veckorna. Senaste 3 veckorna egentligen, det har ju varit episkt väder sen jag kom hem egentligen. Och de har gjort ett otroligt jobb med att hålla spåren fräscha. Och sen, nu sjunger det ju verkligen på sista versen. Så att, men hatten av till alla inblandade egentligen.
Ja, men grattis till Erik. Han var en värdig segrare, tycker jag.
Ja, det var han. Det var han. Erik har ju ändå, han har ju fått förankra hemma. Nu får du typ så här, jag kan inte lämna barnen. Jag måste, så vet. Så att det är ju helt, helt otippat att han skulle köra 6 mil och sen 4,5 mil idag och så. Så att, och han var ju till och med uppe och åkte på Estra med pannlampa mitt, jättesent på kvällen efter barnen hade gått och lagt sig i måndags och sådär.
Men han måste ju ändå kunna få in det här under sitt jobbparaply.
Detta måste ju, ja, men jag har ju ändå hävdat det här, för han hela tiden, ja, men han har varit stressad över att han har mycket annat jobb. Mm. Och jag bara, det här är ju ditt jobb. Det här, det finns inget annat som är viktigare än att du åker mycket skidor.
Eller hur?
Eller ja, i min värld är det ju lite grann så.
Tror du någon som har åkt fler mil på Borås skidspår i år än någon av er?
Ja, men det tror jag. Tror en kompis, Johan Österlund, har gjort det definitivt. Ja, okay. Han är ju en riktig skidfantom. Han har nog åkt 300 mil, tror jag.
Ja.
Men han gjorde ju någon sån här grej, tror jag, redan i december. Han körde typ ett dygn i sträck. Eller han körde någon sån här 25 milare själv och sånt.
Ja, ja.
Typ 18 timmar eller något sånt där.
Har han många barn?
Nej, han har inga barn. Nej. Han är en ung ensamstående kille, så att, ja, det är det man ska vara om man ska tävla. Men nu var ju kampen mellan mig och Erik, småbarnspapporna med egna företag. Så att, ja, men vi har sparat varandra bra till att få fin träningstid och liksom, det är så en sån här utmaning ska ses. Och nu har vi dessutom varsin flaska vin vi får ta med oss till våran träff.
Härligt.
Så det är ju också helt rimligt. Han tar med sin flaska, jag tar med en flaska. Vi är ju kanonbra. Det
blir underbart ju.
Ja,
vad blir nästa utmaning då?
Nej, men jag tycker att vi nu ska tävla om flest simmade kilometer mellan maj och september. Men det var inte Erik som pigg på. Jag kan också, skulle också kunna föreslå flest SUP-kilometer, men jag tror inte heller det är någonting han taggar upp på riktigt.
Ja, nej, vi får se. Det blir väl en skidutmaning nästa vinter igen. Så.
Det kommer väl vara ett stående inslag nu i vår verksamhet så, för att stimulera oss att komma ut och köra. Ja. Så att, men det var jättekul. Jag tycker det har varit de här sista 18 dagarna har ju varit fantastiska. Jag har ju fått otroligt fin träning och verkligen sådär. Det har varit livsnjutning och...
Du har fått en aerob bas.
Jag har fått en väldigt bra aerob bas. Lite grann på bekostnad av all annan träning då, men ändå.
Men nu kommer ju löpningen. Nu är det ju april.
Ja, exakt. Nu byter vi kostym så att säga. Nu blir det simning, SUP. Ja, inte SUP på plate så, men det blir ju mycket barfotalöpning, SUP från nästa vecka hemma igen då. Och sen barfotalöpning hoppas vi kommer igång med.
Härligt.
Så att, så är det med det.
Götte, har vi något annat vi vill pusha den här veckan?
Ja, men det är klart vi vill pusha för våra event. Nu när vi kommer in på, nu när vi liksom verkligen går in i våren här och vi är inne i sommartid och isarna har släppt och så känns det som att våra event ligger väldigt nära i tid just nu, relativt sett. Vilket också innebär att kortisolnivåerna hos oss båda stiger en aning när vi pratar om det.
Så brukar det vara.
Hade vi inte bara kunnat lämna...
Åtta veckor, 9 veckor kvar.
Hade vi inte bara kunnat lämna allting, alla markeringar ute från september? Det har inte varit så himla länge sedan vi arrangerade, menar jag.
Eller hur?
Det hade varit så himla nice att ha swimrunbanan markerad. Det hade vi nog snöt bort, men...
Kanske.
Ja.
Det är en permanent markering på något sätt hade ju inte skadat om man ska fortsätta med
det. Nej, precis. Där har ju du och jag kanske lite grann att se fram emot när jag kommer hem där, att vi ska typ ta någon 2 dagar där vi springer runt swimrunbanan och kollar. Det brukar ju alltid ingå i jobbet.
Eller hur?
Att liksom säkra upp banan så att det inte är några...
Det är därför jag har fått börja löpträna lite nu. Så jag ska kunna mäta upp mig mot jobbet.
Ja, men man vill ändå veta så att det inte finns några oförutsedda hinder. När man väl är ute och väl och gör själva snitslingen när det ska allt läge, så vill man veta att det inte har byggts ett hus någonstans mitt på banan eller att inte...
Det är alltid något varje år som är förändrat, känns
det
som.
Ja, precis. Nej, men våra event, vi ser fram emot fantastiska event. 3, 4, 5 juni i Borås. Vi börjar på fredagen den 3. Då har vi ju för det första Kids Wild Run. Och det är ju en... Kommer du ihåg förra året vad kul det var?
Ja.
Alla de här barnen, vi hade tigerbalsam med tigen på plats. Och alla barnen som sprang med likadana t-shirts, väldigt kort runda, men där man fick liksom springa ner i vattnet och bli blöta och smutsiga.
Ja, men det var ren och skär glädje.
Ja, det var det.
Igenom, kan man säga.
Och de äldre barnen fick springa ut och runda på udden och ja, alla fick medalj och alla fick lite gott att äta och så här. Det var ju verkligen rörelseglädje. Det gjorde alltså, det var ju så här, det här har ju gått, eller ja, vi är hemma. Det här blev en lyckad helg bara genom att man började så, känns det som.
Eller hur?
Och det var ju över 100 barn.
Det är otroligt.
Så att vi har anmälan öppen också nu till Kids Wild Run. Man kan gå in på Borås Triathlons anmälan där, via Borås Triathlons borastriathlon.se och anmäla sig. Förra året hade vi liksom...
Vad är det för åldrar som gäller?
Ja, från att ett barn kan springa med sina föräldrar i handen. Rufus var ju 2 år och Han var ju inte ens tre, han var inte tre år fyllda, men var med. Så att någonstans där från 2,5 möjligtvis då. Så man kan springa med sina föräldrar i handen upp till 10-11. Vi har liksom inga exakta åldrar så. När man känner att man är kid och vill göra ett wild run så kan man få vara med. Vid ansiktsbehåring har vi dratt gränsen ändå, vad vi vill ändå säga. Och det är ju inte en tävling, ska ju också verkligen poängteras. Utan här är bara fullfölja och det är rörelseglädje och skoj och extremt anspråkslöst i den bemärkelsen. Alla har samma startnummer, alla har t-shirt med startnummer 1 på. Så.
Men man får försöka komma först om man vill.
Ja, man får springa så fort man vill. Mm. Eller man får springa så långsamt man vill.
Det är bra.
Man får göra lite som man vill faktiskt. Men Kids Wild Run, gå in och anmäl. Och sen efter det har vi ju sprint-triathlon också på fredagen. Det är ju 750 meter simning. Det är egentligen det kortaste varvet tänkbart runt udden, Almenäsudden. Och 2 mil cykel på en enkel bana relativt sett då, mot vad det skulle kunna vara. Och,
i stort sett helt platt. Två små backar, kanske.
Ja. Ja, precis, men ändå snälla backar, det är inte en 2-3-utsbacken.
Nej.
Och sen är det 5 kilometer löpning längs Almenäsvägen upp och så ned via Ryda sportfält och den fina trollstigen på grus.
Också praktiskt taget platt.
Ja, det får man ju verkligen säga. Och sen har vi då den stora tävlingsdagen och det är på lördagen. Och då har vi ju då för det första Ironman-distans som också är svenskt mästerskap.
Precis.
Det är supercoolt och det gick ju väldigt bra förra året. I år hoppas vi att det går ännu bättre, inte minst därför att vi kommer att ha mycket mera dagsljus både innan och efter.
Mm.
Vi har också halv Ironman-distans den dagen, så det är ju vår stora triathlon-dag. Och sen på söndagen så byter vi kostym och så kör vi Borås swimrun.
Mer laid back.
För oss är det mindre oro med swimrun onekligen. Man behöver inte tänka, allting som har med trafik att göra är ju som arrangör alltid ett orosmoment. När man vet att alla deltagare har klivit av cykeln någonstans där brukar jag börja så här, då sjunker ju min stressnivå med hälften åtminstone. För då vet man att väldigt lite i det som är farligt på riktigt kan hända. Olyckor och så vidare. Så att på söndagen har vi swimrun, Borås swimrun, långbana och sprintbana. Man tävlar 2 och 2 och vi verkligen uppmanar många att våga sig på åtminstone sprintbanan. Den är ju inte svår på något sätt. Och det är ju, man kan ju promenera naturligtvis i uppförsbackarna och det är inte mer än den sprintbanan är ju 12 km löpning totalt och 1200 ish meter simning. Längsta simningen på sprinten är väl 350 meter och då är det längs med stranden.
Just.
Eller så att säga väldigt, längs med strandkanten.
Man är nära land.
Man är nära land, ja. Och vi har fortfarande ett antal förpackningar med Coldzyme. Det här underbara preparatet som motar Olle i grind när det kommer till förkylningar och andra otäckheter som kan tillfälligt sänka en. Inte bara har den kliniskt bevisats att kunna hindra förkylningar från att bryta ut. Den förkortar också själva sjukdomstiden när man har blivit sjuk. Och alla som anmäler sig från att vi hade 100 stycken att dela ut och vi har fortfarande ett antal kvar. Vi har inte räknat, men jag skulle gissa att vi har mellan 20 och 30 förpackningar kvar. Och så att tills att lagret är slut, man anmäler sig, så får man en Coldzyme hemskickad på posten. Och båda deltagarna i ett swimrun-lag såklart då.
Fantastiskt.
Så att det är ju en liten added bonus till att anmäla sig till ett event som man också då får träna för. Och
hålla sig frisk till.
Ja, hålla sig frisk till, men och sen komma och avnjuta och vara en del av liksom. Vi tar ju väldigt mycket stolthet i våra event och så. Så det har vi det.
Härligt.
Mm.
Men då går vi vidare till våra partners.
Ja.
Den här veckan har vi med oss Fit 20, som är vad då, Jonas?
Fit 20 är ett unikt träningskoncept för, så att säga, det är ett gymkoncept, ett styrketräningskoncept. Fit 20 vänder sig till en målgrupp som är på det stora hela väldigt eftersatt. Det bygger på 20 minuters träning i veckan egentligen. Och det låter väldigt lite, men man ska komma ihåg att 20 minuters koncentrerad styrketräning i veckan är oerhört mycket bättre än ingen styrketräning alls och ger effekter, definitiva effekter. Det här är inte ett träningskoncept för dig och mig, Niklas. Det vänder sig inte till oss, även om vi också hade fått liksom någonting ut av ett sånt styrkepass. Men det här vänder sig till människor som inte känner sig, som kanske inte för det första känner att de inte har tid att träna, som vill ha en bokad tid att gå till, för det är vad det här är, som vill ha personlig guidning och och hjälp. Därför att man har hela tiden en PT som kör med en. Och som vill ha, och som kanske inte känner sig bekväma på andra gym, vanliga gym. Man vet inte vad man ska göra, man känner sig bortkommen. Det blir liksom vare sig hackat eller malet i sammanhanget då. Man vill förbättra styrka, balans, rörlighet och så vidare då. Då är Fit20-konceptet, och vad Fit20 gör nu är att man letar efter franchise-tagare till den här modellen. Man har ett superbra supportsystem för hur man kan komma igång. Man vänder sig då till personliga tränare som också är entreprenörer som vill starta en egen verksamhet som kan få bäring liksom ekonomiskt, och där man hittar den här målgruppen och når sig till den här målgruppen som egentligen inte har någonstans att vända sig till idag, eller som är lite så här, ja, de är lite undanskuffade av den normala gymmarknaden då. Mm. Det var Fit 20 gör i sammanhanget då. Jag var där och körde ett sånt här pass. Man kan tycka så här att 20 minuter var, men alltså man anpassar varje pass till individen som är där, och man tar verkligen i, man kör alla övningar till så att säga muskulär utmattning. Man gör alla övningar väldigt kontrollerat, man gör dem väldigt långsamt, i synnerhet då i den bromsande fasen. Jag kan säga att, och jag körde ändå inte hela passet på det sättet, men jag kan säga att jag kände definitivt av det. Det var liksom inte så här bara, det var inte mesigt, eller det var liksom inte... Det är bara snack. Nej, men definitivt inte. Om du, i synnerhet om du inte är van att träna, så kommer du gå därifrån med en rejäl träningsverk de närmaste dagarna. Och de här 20 minuter styrka i veckan kommer att bygga upp, om man är relativt sett i synnerhet otränad eller äldre, kommer det göra ruskigt mycket på
stor skillnad
av det. Om man har gjort forskning på gamla människor, det kan man ju se. Människor som liksom är riktigt ur form, att vi pratar om förbättringar i nivån 100-talet% i olika sammanhang då. Så att säg så här, din och min mamma, alltså det är där nivån, men ja, det kan vara vem som helst som egentligen är otränad då. Men gå in på Fit20 Sverige, fit20.se, FIT och så 2-0, Fit20 med 20 med siffror. Man kan också kika in på mitt Instagram där jag skriver om det här och prata med Rickard. Det här är en jätteintressant väg att fundera på om man är så att säga PT, som i andra sammanhang är ett ganska tufft jobb kanske. Man är på ett gym och så man har svårt att reglera både sin arbetstid och sin inkomst. Man är väldigt mycket i händerna på någon annan. Här har man en hyfsat liten lokal. Man har framförallt bra support. Fit20 är ett framgångsrikt koncept i 7-8 länder. Väldigt, väldigt framgångsrikt i Holland, där man har 150 olika träningsanläggningar på det sättet.
Så där, ja. Missa inte chansen till det då, om du är i startgroparna med din egna verksamhet. Tusen tack, Fit20. Den här veckan har vi med oss Mandy. Vad är Mandy, Jonas?
Mandy är faktiskt en av de absolut mest intressanta verktygen för hälsa och personlig utveckling som jag någonsin har testat. Och det är inga små ord att ta i sin mun faktiskt. Det här är ett verktyg för hjärnträning.
Det låter fantastiskt.
Ja, men det är ju det. Det är
jag har ju faktiskt testat den här en gång här hos dig, och det var ju framförallt väldigt kul att använda den. Men effekterna som den sägs ge är jag ju väldigt intresserad av. Jag har fått min egna mände nu, det är underbart. Och jag förväntar mig att den kommer vara som balsam på mina amygdala.
Ja, men det är ju så att hjärnan består ju av många olika delar. Såklart, det vet vi ju redan om. Och längst fram i hjärnan, så att säga, ja, bakom pannan, sitter den prefrontala cortexen. Och där finns en massa exekutiva funktioner, som exempelvis då beslutsfattande, hur man interagerar socialt i en grupp, kunna ta kontroll av stimuli eller reglera behovet av stimuli, kunna motstå frestelser, kognitiva processer, beslutsfattande, förmågan att ha långsiktiga mål, förmågan till empati, rätt många viktiga grejer. Och den prefrontala cortexen är i en ständig tvekamp med reptilhjärnan, amygdalan. Och jag menar, titta bara på det uppsnacket vi gjorde idag. Väldigt mycket i våran värld idag tilltalar våra amygdala, eller väldigt mycket i våran värld pratar till amygdalan, stimulerar amygdalan. Det handlar om rädsla, reflex, ilska, irritation. Det handlar om primala instinkter, fast dåliga primala instinkter på det sättet. Oförmåga, brist på impulskontroll, strävan efter tillfälliga kickar, Så att det här är, man kan kort säga att våran amygdala är väldigt överstimulerad och våran prefrontala cortex är ständigt störd och får kanske jobba fast på fel sätt. Den får inte den stimulansen som den behöver. Mendy jobbar med neurofeedback. Det är ett verktyg som du sätter runt huvudet. Det är som ett
Som ett pannband.
Ja, det är som ett pannband kan man säga, gjort av ett hårt material då, eller så, där du har ett så att säga ett ljus som stimulerar eller som också du får feedback på blodflödet till den prefrontala cortexen. Och så kopplar du det till en app och sen då så ska du med din viljestyrka. Och det låter kanske dumt eller konstigt, men du ska genom appen, du ska tänka spelet. I det här fallet så är det en boll som rör sig framåt och målet är att bollen ska röra sig i så mycket boll, klot, kula. Det ska röra sig i så mycket uppförsbacke som möjligt. Och du ska försöka styra den här med din viljestyrka eller med din tanke. Du ska försöka mentalt få den här bollen att röra sig så mycket som möjligt uppför, så länge som möjligt uppför. Och efter att du är klar med din session, det kan vara 3 minuter, 5 minuter, 7 minuter, 10 minuter eller 15 minuter, så får du liksom en score. Du får en score på hur länge du lyckades koncentrera dig som längst på din, liksom på din, du får någon sån här neurokontroll score. Ja, det är lite så här, du får poäng hela tiden som du kan jämföra. Det är otroligt intressant. Jag har känt mig väldigt påkopplad när jag gjort det, och jag berättade för dig när vi var basta innan att jag gjorde det exempelvis förra veckan när jag fastade 48 timmar och bara krossade. När, alltså under dag 2 när jag gjorde det ändå, när jag var det var bara ketoner överallt i mig liksom. Och jag bara, ja, det ser vi, ketoner är superbränsle för hjärnan, och hur man matar sin hjärna, hur man tränar sin hjärna har betydelse, vilket ju innebär att alla andra saker i livet också. Någon har ju skrivit så här, ja men löpning är bästa träningen för hjärnan. Ja, löpning är ju jätteviktigt för det fysiska kroppsliga organet hjärnan, och löpning och all annan träning ger ju hjärnan möjlighet att sen exempelvis lära sig saker. Men man kan ju inte säga så här, jag lärde mig spanska genom att springa. Nej, men det gjorde du inte. Genom att springa mycket så fanns ju förutsättningen att lära dig någonting konkret. Men det är inte så att så här, du bara plockade upp spanska spontant när du var ute och sprang. Det är ju en färdighet, eller det är ju liksom någonting du har tränat på. Hjärnan är plastisk. Och det är ju exakt samma sak här, att genom att ha tränat innan eller träna regelbundet så ger du hjärnan möjlighet att plastiskt fungera mer effektivt på ett önskat sätt. Och det är att få den prefrontala cortexen att bli mycket mer dominant på bekostnad av amygdalan. Det låter väldigt så här. Jag kan bara säga, testa det själva, för det är superintressant. Och det här är cutting edge teknologi. Det här är Mendy, ett företag som ligger absolut spjutspets, som är väldigt, väldigt hett i många olika sammanhang. Investerare bara kastar sig efter Mendy, som jag förstår. Man ligger långt före sina konkurrenter. Man använder Mendy i mycket seriösa medicinska sammanhang, utvärderar och testar för olika typer av kanske då beteendestörningar eller andra problem, eller vad ska man säga, förändringar som man vill åstadkomma. Hjärnan, beteende, medicinskt. Det kan vara olika saker. Man testar och ser hur det kan funka.
Kolla själv på Mendy.io.
Mendy.io. Och ni erhåller också en generös rabatt på 10%, vilket i sammanhanget blir över 350 kronor om man använder rabattkod Colting.
Fantastiskt.
Och det är så här, den här enheten kostar, jag tror 3,7 eller 3,5 någonting, så får man ju då rabatten 10%. Men den här behandlingen har ju funnits också att använda, så här, man kan köpa en behandling med det här
medicinskt,
olika sammanhang, och det har typ kostat 1000 kronor per behandling eller motsvarande ungefär, alltså det, men det kostar ganska mycket pengar, men
sett till vad det är så är det ganska billigt.
Otroligt billigt, för du kan jobba med detta varje dag. Det finns absolut inga bieffekter. Det är mer att man blir lite så här, ja, det finns ju en gräns kring hur mycket koncentrationsmåga man vill lägga på det här, men alltså det är ett träningsverktyg. Det handlar om att göra det ganska ofta. Det handlar om att förstå processen och att så här, att ja, shit, här är verkligen så här, träna gärna. Ja, här har vi verktyget. Ja, mycket mycket intressant. Det är på riktigt en, om inte den mest unika och spännande produkt som jag någonsin har testat, och som tränar en del av kroppen som man alltid förbiser.
Eller hur?
Så här, alltså man tänker, ja men hjärnan får sig en, ja det är bra att läsa, det är bra att kommunicera, ja men hjärnan får en frisk kropp, den blir en frisk hjärna. Ja visst, så är det, men här är någonting mer.
Kolla in Mendy och använd jättegärna rabattkoden och hör gärna av er om ni testar Mendy med vad det ger er, hur det känns, vad ni tycker. Det hade varit superkul.
Vi kan också säga det här redan nu att vi kommer göra ett poddavsnitt med personerna bakom Mendy som kan, vi ska prata i detalj kring just detta med hjärnhälsa och hjärnfunktion. För det är någonting som man pratar väldigt lite om. Jag menar, man har pratat om det en del i kontexten Anders Hansen, hjärnstark och så vidare. Visst, absolut, bra. Vi har också intervjuat Anders Hansen. Men detta är på en annan, ytterligare, detta är en annan nivå av det hela. Liksom. Det här är ju så här, okej, vi vet att det finns problem med världen idag. Ja, vårt avsnitt heter ju den domesticerade människan idag. Men här finns ett sätt att stimulera hjärnan på ett sätt som hjälper till, det blir en motvikt mot det här allt andra, i synnerhet då den här amygdalan som får oss att göra långt sämre saker med oss själva och för oss själva än vad vi faktiskt innerst inne vet, och, alltså här, viljestyrka helt enkelt, förmågan till koncentration, förmågan att motstå impulser, frestelser, allt det där sitter i den prefrontala cortexen. Superintressant, Mendy.io, använd koden Colting.
Tusen tack Mendy. Då lubbar vi rakt in i veckans ämne, Jonas.
Lubba är ett sånt härligt ord. Lubba eller kubba.
Ja, eller kuta.
Kuta också.
Är att man kutar rygg lite så när man springer kanske. Det gjorde vi när vi var i skolan. Vi kutade mycket.
Mm.
Eller lubbade.
Ja.
Ja. Men det är löpning alltså vi ska prata om.
Vet du vad jag inte gillar när man säger?
Nej.
Springträning.
Springträning.
Jag vill komma igång med min springträning.
Ja. Du hade ju sån...
Eller springning, ännu värre.
Springning, ja. Håller du på med springning? Löpning. Det är som när folk säger att de ska ta kort istället för att fota.
Ja.
Om man är en fotograf. Det gillar man ju inte det.
Det säger Elin fortfarande. Eller så här, har du några bra kort på det här? Eller har du något kort på när vi...
Ja.
Det har jag ju blivit itutad från Thomas.
Ja.
Man får absolut inte säga kort är den fysiska framkallade pappersarket, där man säger då. Arket som du håller.
Mm.
Jag har tagit en bild för fan.
Ja, men det är ungefär samma sak då. Jag har varit ute... Jag kör lite springning.
Ja, precis.
Ja. Men du hade ju en sån frågestund på Instagram igår ju.
Ja.
Om löpning.
Ja.
Så jag satt hemma och försökte komma på roliga frågor och ställa till dig.
Ja, du ställde ju en rolig fråga.
En rolig fråga ställde jag. Men jag tänkte också att jag kunde fråga att spring break eller löpskola.
Just det. Ja, det är kul.
Ja.
Just det. Men du frågade om... Min favoritlöplåt med Iron Maiden var Run to the Hills eller...
The Loneliness of the Long Distance Runner.
Men det har Iron Maiden gjort en låt som heter det?
Ja.
Har de det? Det vet jag
inte. Det finns en film som heter så.
Ja, det gör det.
Och en bok, så att jag gissar att de kanske har gjort den till filmen då eller någonting. Men de har gjort en låt som heter The Loneliness of the Long Distance Runner.
Ja, jag är inte så oerhört välbevandrad med Iron Maiden. Jag gillar ju ett antal låtar.
Run to the Hills känner ju de flesta till.
Ja. Hell or Be Thy Name är min favorit Iron Maiden-låt annars.
Ja, okay.
Men den är ju inte kopplad till löpning. Min favoritlöplåt rent tematiskt är ju Running Up That Hill med Kate Bush.
Mm.
Så att det finns ju...
Det finns mycket att ta av det här.
Ja, precis. Ja,
det sa faktiskt Sara att hon blev glad när du skrev, för den gillar hon också att lyssna på när hon springer.
Ja, det är ju en härlig låt överhuvudtaget. Ja. Kate Bush är bra, men det finns en annan bra... Ja, det finns ju många låtar med som har ordet run i titeln då. Men i alla fall, kom igång med din löpträning är ju temat för den här podden.
Mm.
Och det är ju ett väldigt brett ämne som man kan liksom angripa eller prata om på många olika sätt. Och vi gör väl det primärt utifrån ett motionsperspektiv här. Alltså, ja, för när man är elitlöpare behöver man liksom inte komma igång med sin löpträning.
Då hade man kanske
kallat avsnittet för maximera din löpträning eller tweaka de sista 2% i din löpträning.
Ja, hade man varit elitlöpare hade man kanske inte heller vänt sig till våran podd för att få veta vad man skulle göra.
Nej, typ som Mustafa Mohammed skriver in. Jag undrar. Men nu, jag måste berätta om ett intressant poddavsnitt jag lyssnade på. Bara på tal om löpning då, på tal om elitlöpning.
Mm.
Så det finns ju en poddare, han är läkare, vetenskapsman, men också duktig idrottsman som heter Peter Attia.
Mm.
A-T-T-I-A, Peter Attia. Han har en podd som heter The Drive. Han har bland annat gjort en otroligt bra intervju med Lance Armstrong. De känner ju varandra och de är kompisar med varandra. De bor i Austin, bägge två, så det är ett väldigt sånt intimt samtal. Det är den bästa intervjun jag någonsin hört med Lance faktiskt.
Kul, den ska jag lyssna på.
Eftersom han är så initierad själv, Peter Attia, han har både cyklat på tävlingsnivå eller kört ultralopp och också simmat. Och, ja, men alltså det är väldigt så i detalj. Så att är man liksom insatt i sporten och själv idrottsman så är det otroligt intressant att lyssna på. Det är väldigt så, det är mycket full disclosure, väldigt mycket ärlighet och transparens, jättebra avsnitt. Men han gjorde också ett avsnitt med en amerikansk löpare, eller före detta löpare, som heter Ryan Hall.
Mm.
Och Ryan Hall är USAs bästa löpare genom tiderna, sett till tid. Han är USAs, han har både den snabbaste halvmaratontiden, tror han gjorde 59:40, och den snabbaste maratontiden av en amerikan, 2:03 tror jag, eller 2:04.
Oj.
Ryan Hall sprang 2 eller 3 olympiska spel, tror han kom 6, 7 eller 8 kanske som bäst då, men i alla fall. Och efter sin löpkarriär då, det slutade med en massa skador, och han var verkligen en typisk löpare, betraktad, du vet, det var mycket så här vikthets, går ner i vikt efter säsongen, typ ta igen sig, typ så här, the donut race, typ så här, gå upp 7-8 kilo och så här, men ja, och till slut fick han ju väldigt mycket, han fick mycket hälsoproblem på slutet, och han hade extremt låga testosteronnivåer. Han såg också ut som en typisk löpare, han var helt utarmad. Och sen efter sin löpkarriär nu så har han transformerat sin kropp. Han har ju blivit, varit fortsatt väldigt intresserad av, men jag kan säga gjort lite grann samma resa som jag har gjort. Eller för mig har det ju aldrig varit, de ytterligheterna har aldrig funnits hos mig. Framförallt har jag aldrig haft några hälsoproblem. Men han
eller något donut race.
Nej, ja det har jag haft, men inte på det sättet. Men han är i alla fall oerhört intresserad av sin långsiktiga hälsa och att liksom utveckla sin bredd i det. Så nu har han ju gått all in på styrketräning och kraft och sådär. Så han ser ju helt annorlunda ut. Han har ju nog gått upp så här 35 kilo kanske.
Oj.
Och är super, super muskulös. Han ser ut som en men's health omslagskille liksom. Så, alltså är så här superatletisk. Men man ser fortfarande liksom någonstans löparen i honom då.
Mm.
Och han gör, så han har ju så här fokuserat jättemycket på att liksom bli stark och lägga på sig volym, och han kör ju super mycket styrketräning och styrketräningsliknande grejer. Men det kan exempelvis vara att hugga ved. Han bor ju i Arizona, Flagstaff.
Ja.
Löparmäcka och sådär. Men han gör också en del andra coola utmaningar. Han gjorde en sån här cool grej som man kallade för chop wood carry water. Det är ju ett uttryck också, chop wood carry water, för att liksom så här, göra basic grejer. Alltså många idrottsmän använder ju det här, chop wood carry water. Alltså det är ju träna på basen, träna på grunden.
Träna din aeroba bas.
Ja, det tränar kärnverksamheten. Mm. Go to work liksom så här, va. Det är oglamoröst, men det är ändå såhär chop wood carry water, det är förutsättningen för väldigt mycket då. Men han gör det på riktigt.
Han gjorde det mer bokstavligt.
Ja, bokstavligt. Och då är det såhär, då skulle han typ såhär hugga si och så många kubikmeter ved, ja, först.
Ja.
Och sen tog han sig då till Grand Canyon, vilket ju ligger hyfsat nästgårds. Det ligger ju några timmar därifrån. Jag har ju gjort den grejen. Alltså jag har ju varit i Flagstaff, men jag har inte huggit ved. Nej. Men jag har varit i Flagstaff på läger, åkt till Grand Canyon och sprungit ner och upp.
Okay, ja.
Så att vad han gjorde då var att han då, ja, först högg han den här veden då. Hur jävla mycket som helst. En vedbord liksom. Och sen begav han sig då till Grand Canyon med två spannar. Två tomma spannar. Och så sprang han ner. Vilket ju är då att springa ner då för om det är Kaibas, eller jag tror en heter Kaibas, en annan heter Angel Crest. Ofta tar man en väg ner och en annan upp då. Men,
okay.
du vet, men det är ju så här, det är ju byggt i etage. Det är ju byggt med liksom trappsteg för att liksom förhindra erosion och sånt. Så att bara ta sig ner, det är ju som att göra en timme, en och en halv timme av utfallsteg. För det är ju så här, du kliver ner hela tiden.
Ah.
Och där nere så fyllde han hinkarna med vatten.
Och det går något vattendrag igen,
ja,
där.
Ja. Typ så här Colorado River eller någonting. Och de vägde 30 kilo styck. Och så gick han upp med det.
En gång.
Ja, en gång. Ja. Man bara, han var dåligt. En gång bara.
Nej, men
ja.
Folk gör ju,
ja, men, och det tog ju så här. Du säger, ja, men hur gjorde du? Du kunde ju gått ett snäpp. Nej, jag fick typ säga, jag gick 30 sekunder. Och så typ jag vila 30 sekunder. Typ så jag gick 30 sekunder, vila 30 sekunder. Men jag menar, det är rätt många höjdmeter. Så det är ju så då. Och så är det ju samma liknande trappsteg upp då i mångt och mycket. Så då är det ju mer som ett knäböj eller liksom, ja, på det sättet då. Enbens knäböj, eller vet inte vad man ska kalla det. Ja, det är också någon form av utfall, fast du rör dig också, det är uppåt.
Mm.
Så här, dels då sin ganska massiva kroppshydda. Jag vet inte vad han kan väga nu, men jag gissar att han väger mellan 90 och 95 kilo kanske. När han var elitlöpare så vägde han väl mellan 60 och 65 kanske, om ens det. Men ja, så här, en ganska massiv kroppshydda. Och så då 30 kilo vatten. Inget sånt där axelok eller någonting, utan han bar det med handen.
Alltså.
Också utan handskar. Han bara, det var det största problemet.
Händerna, ja. Greppet.
Ja, ja, ja. Så att han gör ju sådana utmaningar också, som han liksom såhär. Så han är ju ingen utpräglad bara styrkeidrottare numera då.
Nej.
Och så gjorde han ju en jäkla cool grej också. Det var också därför jag ville lyssna på avsnittet. För jag har alltid varit så intresserad av hur han betraktade det. Han var ju så här, det gick ju ganska länge. Alltså han sprang ju lite grann. Eller så här, att han körde någon sån session då han körde 10 månader bara styrka. Alltså han sprang inte ett steg och så bara, men jag ska kolla min löpform. Och så sprang han ju en mile på bandet och sprang typ så här på 5:12 eller någonting. Jag vet inte vad det är, det är typ så här 3:10-fart. Vilket ju är hans distanstempo och var hans distanstempo tidigare då.
Mm.
Men så fick han möjlighet att vara med i det som heter... Om det heter, jag kommer inte ihåg vad det heter, World, typ så här, World Marathon Distance, a World Marathon Race eller någon sån här. Jag vet inte vad det heter, skitsamma. Men konceptet var, du springer ett maraton om dagen i 7 dagar på alla jordens kontinenter.
Mm.
Och så har du liksom, det är ett fullservicepaket, du har ett eget kartsplan då naturligtvis. Och så arrangerar de då lopp på alla som är. Så du springer på Sydpolen först då. Så gör de upp en bana där på isen. Och sen flög de till... vad var det de flög till då? Ja, men de flög till typ, ja, de flög till Sydamerika någonstans. Om det var Paraguay eller någonting, Uruguay, jag vet inte, jag kommer inte ihåg riktigt. Och sen så flög de till Miami och sen flög de till Dubai. Nej, just det, nej, de flög, men det var Marocko och Spanien, så Afrika och Europa och sen Dubai, vilket ju blev Asien då, gissar jag. Och sen Australien, Sydney tror jag då.
Ja.
Någonting så här. Och han sa så här, jag fick möjlighet att vara med på det och jag fick börja springa lite grann igen då. Och så här, men ganska snabbt märkte jag att jag föll in i dåliga vanor och att det var inte bra för min kropp. Så att jag modererade med löpningen, jag sprang så här 8 kilometer 2 dagar i veckan och så sprang jag ett längre pass på typ 15. Men han löste ändå den uppgiften jättebra.
Ja.
Han gjorde någon mara strax över på 3 timmar. Men han bara så här, men det var mitt farväl till löpningen. Vet du, sista dagen där i Sydney, då var det så här, jag hade så jävla ont överallt, ont i kroppen och jag lämnade mina skor på tävlingsbanan efteråt. Det här var mitt definitiva farväl då till löpning på det sättet då. Men det var väldigt intressant. Det var ett jättebra poddavsnitt.
Ja.
För man fick det här mycket av det här då som man skulle kunna prata om. Vad är det, uppenbarligen då, många löpare gör fantastiskt bra, elitlöpare, för att bli då världsklasslöpare. Och att det är ju prestation, och du blir oerhört bra på exakt det, men fallerar på oerhört mycket annat då, inklusive den långsiktiga hälsan. Han bara, okej, jag var grym på att springa, men han hade ju så strålnivåer som en flicka liksom.
Mm.
Så han hade, jag vet inte hur man, de mäter ju på ett annat sätt än vad vi gör i Sverige säkert, men han hade under 100, vilket är så här, basically you were a girl, sa han Peter Tia. Mm. Och nu är han uppe då på 1000, så han har liksom 10-faldigat sitt testosteron. Men det är så intressant att okej, vi gjorde aldrig den här träningen, vi gjorde på det sättet. Det var otroligt värdefullt för min löpning, men samtidigt så urholkade det väldigt mycket min långsiktiga hälsa. Hade jag fortsatt på den banan och liksom inte haft självinsikt att förstå att nu är det på väg åt helt fel håll, så hade det ju blivit antagligen då riktigt, ja, det hade ju blivit bestående men konsekvenser på hälsan då.
Mm.
Men det är så intressant, jag tycker det är så jäkla coolt, för då har du lite grann ytterligheterna då, alltså man tänker sig en riktigt riktigt så här supersmal utarmad löpare som är, alltså så här, som är ju som en, han är ju som en, var ju som en greyhound i kroppen. Så här, verkligen
ja, en riktig löpare.
Ja, en riktig löpare med alla mått mätt. Och sen, men uppenbarligen så har han ju också potentialen att bli en riktigt, riktigt stark, muskulös superfitness. Alltså vi pratar om nästan så här superhjälteliknande, ja men alltså typ så här Marvel-hjältefysik på det sättet.
Det är väldigt intressant ur den aspekten att man kanske fortfarande ganska ofta pratar om ifall man har en löparkropp eller en simmakropp eller inte.
Exakt. Ja, men det är uppenbart att du blir där du tränar. Det är ju det som är så coolt, att du har ju potentialen till att bli alla de grejerna, men det som håller människor tillbaka i alla avseenden, och nu går vi ju liksom utanför löpspektrat, det är ju liksom att man inte är beredd att göra de förändringarna som krävs. Man är trygg med hur man alltid har gjort och vem man alltid har varit eller vad man identifierar sig med. Det hade varit enkelt för honom att bara säga, men jag är den här löparkillen och det här är det enda jag också kan vara liksom. Och det jag får förhålla mig till det, och jag försöker lösa mina problem inom den ramen då. Mm. Men att han bara, fuck this, liksom, nu ska jag ska göra något helt annat nu. Mitt långsiktiga mål är att bli så stark jag kan. Och ja, med det då, så frisk jag kan.
Mm.
Så jätteintressant, man kan ju också följa honom på Instagram, Ryan Hall. Jag tror han heter Ryan Hall Fitness, men det är bara att skriva Ryan Hall. Men det kan jag verkligen rekommendera, apropå både löpinsikter men också så här, övergripande hälsoinsikter och hälsoaspekter i sammanhanget. Vi pratar ändå om någon som har sprungit löjligt fort, alltså 59:40 på en halvmara. Det var inte så jättemånga år sedan det hade varit ett världsrekord. Alltså, och det jag vet inte om det är det snabbaste en vit man har sprungit på en halvmara. Alltså någon löpare som inte kommit från Östafrika eller liknande.
Coolt.
Ja, men det var ett det var intressant då. Så där har man ju då den elitlöparperspektivet, men det är inte det vi pratar om här då. Men man kan säga så här, det som var väldigt tydligt också från hans perspektiv då, och det som ju är generellt och det som är åter, alltså när man studerar löpning, och jag har verkligen studerat löpning, jag var jätteintresserad av löphistoria och sådär, eftersom löpning är ju någonting som är så urmänskligt och så grundläggande. Det är liksom inte någonting som vi har behövt att bygga en specifik bassäng och sen utveckla tekniker och undervattensfilmning för att förfina ett fjärilsim eller någonting. Utan jag menar, folk har ju sprungit i alla tider.
Det är den finns väl ingen annan aktivitet som är lika urmänsklig?
Nej, det är ju alltså det som du kan göra med kroppen, inklusive att lyfta saker och kasta. Men alltså, vår kropp är uppenbarligen, alltså, vi är ju vandrare, jägare, nomader, samlare. Vi är ju det löpande djuret, alltså upprätt rörelse från gång till löpning till sprint liksom. Vi är ju verkligen gjorda för det. Men det som man tittar på då, om man tänker sig, så länge löpning åtminstone har varit en tävlingsidrott då, i långt över 100 år vid det här laget, så i grunden för alla framgångsrika löpare varit att man har en väldigt hög dos med liksom aerob bas, och det rullar ju tillbaka till vårt förra avsnitt. Alltså grundträning, aerob grund, aerob bas. Väldigt mycket, jag ska inte säga, och många misstolkar ju detta. Jag har fått en del frågor där man pratar om lugn, lågintensiv löpning. Något sånt finns ju inte. All löpning är ju per definition åtminstone medelintensiv. För allt annat, då promenerar du. Då är det lågintensivt. Mm. Lågintensivt är ju liksom att göra någonting som du är inte ens andfådd av. Och även om du joggar riktigt, riktigt lugnt så... Ja, det är klart att då får du nästan stå still då. Om du är jätteduktig löpare så kan du jogga i 5:30 fart och knappt ha någon ansträngning. Men det är ändå så här, det är inte att betrakta som lågintensivt, det är inte att betrakta som återhämtningsträning. Du har alltid det här slitaget på strukturen i löpningen då liksom. Mm. Men just detta att det finns, att alltså, återhållsamhet är så viktigt i löpning, för snäppet upp, det är så lätt att springa för fort och för hårt. Och jag tror att det är ett av de viktigaste budskapen vi kan ge i den här podden. Det är att inte drivas av den här instinkten att ta i så mycket hela tiden. Därför att det blir jobbigt ganska per automatik. Om du inte är den här Ryan Hall elitlöparen som kanske springer 14, 15, 16, 20 mil, 22 mil i veckan, så kommer löpning att bara att genom att börja springa så är man uppe en nivå som gränsar till ansträngande på en gång.
Ja, faktiskt. Precis.
Eller hur? Ja, men det känner vi väl igen oss i, både du och jag också.
Ja, det är framförallt även... Om man springer mycket och har det här tänket. Jag tycker det är svårt att... För att det är roligt att springa fort och ta i också.
Ja.
Det är väldigt svårt att hålla igen i löpning.
Ja, men absolut. Ja. Så är det ju. Och jag har fått en del frågor då från folk. Så här, ja, men jag väger lite för mycket, men jag vill komma igång. Jag är 50 år gammal, jag har inte sprungit lite. Jag skulle vilja springa bra. Ja, du vet, många så här som... Men hur gör jag för att börja? Eller hur gör jag för att...
Ja, men det är väl tre kategorier kan man säga. Eller två kategorier i alla fall. Folk som inte har sprungit förut som vill komma igång. Folk som har sprungit förr och vill komma igång igen.
Ja.
Eller folk som har något slags fysiskt hinder i sitt huvud mot att de ska komma igång.
Ja, så kan vi också lägga till då att många av dem då, i synnerhet då, som kanske inte har sprungit, också har lite övervikt att bära på, vilket gör att man är tyngre än vad man vanligtvis skulle vara. Och vikt är ju en väldigt avgörande faktor i löpning. Alltså skillnaden för mig i min karriär, skillnaden mellan att väga 90 kilo, vilket jag har gjort någon gång, och att väga 79 kilo, den är ju enorm. Alltså med samma, om man tänker sig, med samma motor egentligen då, men belastningen, alltså bara vikten som ska bäras, och i synnerhet upp för backar.
Mm.
Och så, men alltså, löpning är ju en färskvara, det ska vi komma ihåg. Jag menar, jag har ju sprungit jättemycket i mitt liv, men jag har ju aldrig sprungit så lite som jag gjort de senaste åren, relativt sett. Jag har gjort jättemycket annan träning och tränar ju fortfarande jättemycket, och det är ju inte så stor skillnad mot tidigare i träningsmängd. Men jag har inte sprungit speciellt mycket, väldigt lite faktiskt.
Ja.
Och för mig är det ju också så att ska jag ut och springa nu, jag får ju lägga in, om jag vill hålla mig till det som jag själv tror på med aerob bas och grund, då får jag ju lägga in, speciellt här i Borås där vi har en kuperad natur, jag får ju lägga in gångpauser helt enkelt. Jag får ju liksom, ja, men jag ska gå upp för de här backarna. Jag kan springa upp, det är inte att jag inte kan, det är ofta det folk inte heller fattar. Ja, men jag kan ju springa upp. Ja, men det är inte det som är... Det är inte avsikten här. Målet är inte att du bara ska springa det här passet. Målet är ju att det här passet är bara en liten, liten pusselbit i alla passen för att få en långsiktig förbättring. Du ska ju helst, eller gärna, kunna springa lite grann imorgon, eller åtminstone dagen efter imorgon.
Mm.
Så just detta att löpning tenderar ju att bli för hårt nästan på en gång. Om du inte är medveten om hur hårt känns. Att så här, många, jag tror många associerar löpning med att det ska vara blodsmak i munnen. Det ska vara en väldigt jobbig, smärtsam upplevelse. Och det tycker jag, det är det första steget i att komma igång med sin löpning. I att acceptera att för att det här ska bli konstruktivt och bra så ska jag lägga in regelbundna gångpauser. Och jag ska definitivt gå upp för backar, för jag ska hålla koll på min ansträngning och gärna kanske också min puls, så att det liksom inte drar iväg och blir hårt. Därför att hårt utan grund och bas leder ofrånkomligen till skador eller utbrändhet eller bara en väldigt dålig frekvens av träning, därför att man inte vill utsätta sig för hårt på allt för frekvent basis. Det tror jag är A och O faktiskt till att börja med. Det är mer den här insikten och inställningen att ett löppass behöver inte bara vara löpning. Och man skulle till och med kunna gå direkt in och säga så här, ja, och genom att lägga in gångpauser så blir det ju faktiskt någon form av intervallträning.
Mm.
Och att intervallträning inte heller betyder att det måste vara maximalt.
Just det.
Intervallerna behöver inte vara nära dödenupplevelse. Också här är ju, har ju, tror jag, många är lite så här programmerade. Jag tror att ja, intervaller, det ska vara smärtsamt och plågsamt, det är bara då det gör nytta, eller ja, det finns inga andra intervaller än de som är superhårda. Men intervaller kan ju också vara, eller är ju faktiskt också typ promenad, lugn jogg, promenad, lugn jogg. Det är ju intervaller av löpning, men bara att de intervallerna är liksom kontrollerade i sin intensitet då.
Just det.
Så det är ju en form av intervallträning. Mm. Men det är kanske den bästa, absolut den bästa formen av intervallträning för de som är nya i löpningen då.
Så, att, ja, men så där ska man börja tänka då att man ska hitta den nivån där det aldrig blir hårt egentligen.
Absolut, inte alltid hårt. Det kommer ju att bli ansträngande, absolut. För det kommer nästan vara omöjligt för många nya löpare. Om man inte har den här elitidrottsfysiken med sig, eller att man är väldigt, väldigt tränad naturligt i en annan idrott eller sådär, så kommer ju bara genom att man springer, har börjat springa och att man är några minuter in i det, så kommer det ju liksom att bli ansträngande. Men från det steget upp till att det blir hårt är det ytterligare ett snäpp. Hårt är ju mer såhär, det gör lite ont och jag är jätteflåsig och såhär, va, lite mjölksyra, utan det är lite såhär, ja, okej, ansträngande är något ansträngande, men se till att ta regelbundna gångpauser. Det är fortfarande ett löppass. Och att man alltid ska tänka att man inte, som nybörjare, kom igång. Aldrig springa hårdare, värre eller längre än att man också kan egentligen springa imorgon.
Mm.
För där är nyttan av liksom, det som ger effekt, det är ju frekvensen av träning. Alltså skillnaden mellan så här, jag är ny på löpning, jag kör ett megapass i veckan, jag börjar med 6 mil. Och så springer jag 6 mil var tionde dag, det är mitt mål. Nej, men spring 6 kilometer om dagen istället. Varje dag, så har du samma med, ja, men förstår du, det är ju ingen som är så dum tror jag, men du förstår skillnaden.
Absolut.
Alltså det är frekvensen av träning som gör att man bygger upp och blir bättre, man skaffar sig rörelseekonomi, man skaffar sig teknik. Vi har också fått en del frågor om teknik.
Ja, behöver man tänka på teknik som nybörjare, eller är det bara att börja springa och så får man ta det efterhand?
Det är en jättebra fråga, men jag tycker inte man ska övertänka sin teknik. För att vi har allihopa ett naturligt sätt att röra oss på. Vi har en naturlig liksom löpning i oss. Men det är som med allt annat, om inte vi har sprungit på jättelänge, alltså eller någonsin, mer än vad folk gör som barn och sådär, så kommer det kännas klumpigt. Det är bara så, därför att det är liksom det är en ny rörelseekonomi och man rör sig på ett annat sätt än när man går. Det är en koordination i det hela som behöver tränas in. Det är en armpendling, det är en hållning, lite grann så här, va? Och extra viktigt just därför också då, att man tar lite regelbundna gångpauser så att man liksom inte hamnar i ett trötthetstillstånd på en gång där man liksom tappa tekniken, den tekniken man har eller den tekniken som ändå är naturligt förekommande då.
Mm.
Alla tappar teknik när man blir trött. Jag, du, Ryan Hall, Haile Gebrselassie, alla tappar teknik när man liksom blir trött. Så att man får låta det utvecklas bara. Löpning är ju inte en komplicerad form. Vi har ju allihopa i oss. Och ett tips kan ju vara så här, och det är ju kanske ingenting man ska börja med som absolut nybörjare, och i synnerhet inte om man är lite överviktig och man har vet att man har 5, 10, 15 kilo extra att bära. Och det är ju att ta av sig skorna och röra sig lite grann på gräs. Det är ju enkelt i Sverige. Mm. När våren kommer, och ganska snart kommer vi kunna röra oss på gräs. Eller om man är någonstans där man kan, om man har förmånen att bo i Falkenberg eller någonting då. Vi har några Falkenbergslyssnare. Men alltså där man har en sån här hårt packad platt sandstrand. Mm. Men just att bara promenera lite barfota och så kanske springer man, joggar 100 meter i stöten. Då kommer man ha en perfekt teknik per automatik, därför att våran kropp har aldrig tillåtit något annat. Med skor så tillåts vi springa lite kanske klumpigare och lite sämre teknik. Men när vi är barfota, precis som när vi går barfota och vi går på en grusgång och genast så börjar vi gå så här, vi börjar dämpa och vi böjer knäna, därför att vi anpassar oss direkt efterifrån vad fötterna säger till oss. Nu är underlaget är potentiellt sett sårbart och resten av kroppen dämpar och anpassar sig till det. Går vi med skor så stövlar vi ju bara på liksom som dinosaurier, bara pang pang, eller marscherar som soldater eller så här, som med stora kängor sätter i hälen först och så. Men rör vi oss barfota gör vi aldrig det, då tassar vi mycket mer som indianer, i synnerhet om underlaget är lite så här förpliktigande då.
Men hur ska man tänka med skor? Det har varit mycket frågor om just skor och barfota. Ja. Men just barfotalöpning är väl inget man ska ge sig kast med. Nej. När man börjar springa?
Nej, det ska man inte. Det ska man inte göra. Och jag menar, jag har inte heller sprungit överhuvudtaget nu på, eller ja, jag har sprungit lite grann såklart, men jag har absolut inte sprungit mycket barfota. Jag var ju en vecka på Playita så sprang jag mycket barfota. Men jag är också väldigt tränad i att göra det. Jag springer kanske 75% av min träning sommartid helt barfota på gräs. Men vilket kanske inte heller är så farligt, för gräs är ju ett mjukt sviktande underlag faktiskt. Men jag tycker att det här att röra sig barfota lite grann på gräs, primärt gående och lite lätt joggande, det är ett sätt att hitta sina fötter och hitta sin teknik. Man känner också att här finns det en lite mer av en lätthet i hur man rör sig än om man kanske rör sig med skor. Det ska, är man en nybörjarlöpare så ska det bara vara en ögonöppnare. Man ska göra det väldigt kort, återhållsamt. Grundregeln med löpning: gör lite mindre än vad du hela tiden tycker eller tror att du kan eller ska. Gör lite mindre, det är som på gymmet, gör aldrig den sista repetitionen. För det är det som kommer skydda dig från den här skadan eller ja, vad det nu är, ja, typiskt skada då liksom. Gör aldrig den sista kilometern, lägg aldrig in den sista växeln, så under en ganska lång tid. Återigen, vi pratar om dem som är vår typiska målgrupp här, kom igång med löpning. Det är inte Mustafa, du får lägga in alla vecklar du har om du vill, men inte alla andra. Så är det ju då. Ja. Teknik och skor är lite kopplade till varandra. Så att säga, grundregeln med skor, de ska sitta skönt på fötterna. Det är en bra grundregel.
Jag springer ju i skor som inte har något dropp till exempel, men det kanske inte heller är att rekommendera när man börjar springa, för att de allra flesta går ju i skor som på ett eller annat sätt har en klack som är högre än tån.
Ja, men det där är ett tvegat svärd. Det är en bra synpunkt, Niklas. Jag håller verkligen med dig att så är det ju. Nästan alla går ju i skor som har en klack. Vilket ju också leder till att man tar lite för långa steg. Man sätter alltid i hälen och det blir det här militärmarscherandet. Lite så här, det manliga gåendet. Tar vi av oss skorna så tassar vi fram mycket mer. Då är vi mjuka. Men det finns ju många skor som har nolldropp, och vill man börja där så kan man göra det, men då gäller det att vara också extra försiktig, för det kommer vara en större utmaning på underben och hälsenor, definitivt. Och då ska man lägga in ännu mycket mer promenad. Varför inte bara gå i 2 veckor först i skorna? Det kan vara ett bra tips. Promenera, gå ut och gå. Man ska vara extra medveten om att det kommer slita hårt och att det finns en risk om man är kvinna och om man exempelvis har ett jobb där man ofta går i högklackade skor. Det finns kvinnor som rör sig till stora delar av dagen i högklackade skor. Då kommer man ha mer utsatta hälsenor än män kanske. Eller en kvinna som rör sig i liksom, lågskor hela tiden. Man får ju sätta det i förhållande till hur ens fötter och ben rör sig i vanliga fall och vad man är van vid. Och har man en historik av vadskada eller hälsenebekymmer, då ska man ju också vara jätteförsiktig. Jag säger inte att det är en dålig idé i det långa loppet, men man måste börja väldigt lugnt och försiktigt. Återigen, grundregeln, alltså det tål att repeteras. Gör alltid lite mindre än vad du tror. Gör det gärna ofta, men gör det lite mindre och lite lugnare än vad du tror att du borde göra eller vad du kan. För det handlar inte om vad du kan, om du måste. Jag kan ju springa den här backen. Ja, men det kan också bli bara den backen du springer, eller det är bara den här rundan. Så.
Precis. Men dämpning i skor då? Det finns mycket skor idag som har väldigt mycket dämpning, vilket är, kan vara jätteskönt att springa på.
Mm.
Men hur ska man tänka där när man börjar springa? Mycket dämpning kanske också hämmar tekniken eller så?
Det gör ju det. Ja, det problemet med skor som är kraftigt uppbyggda med väldigt mycket häl är ju att de känns ju lite klumpiga och kantiga och lite yxiga. Man får liksom ingen kontakt med underlaget. Kanske blir lite lättare att snubbla och så. Men jag springer ju personligen nu då jag springer ju väldigt mycket i Hokas skor.
Mm.
Och jag var lite skeptisk till dem för ett antal år sedan, för jag tyckte de var lite klumpiga och så, men de är ju inte speciellt mycket, de är inte uppbyggda speciellt mycket. De är ju väldigt väl dämpade. Och nu är ju det 49-åringen i mig som pratar.
Ja.
Liksom. Men det är också jätteviktigt. Ja. Vem är du? Hur gammal är du? Vad har du för bakgrund? Alltså, lever verkligheten? Så, och också så här, better safe than sorry. Alltså försiktighet lönar sig alltid. Konsekvenstänk lönar sig alltid.
Mm.
Det är skillnad på att vara 20 år gammal och att vara 50 år gammal. Det finns en hänsyn man behöver ta till sin liksom struktur. Struktur är ju skelett, leder, senor, ligament, men också mjukdel, alltså muskler och sånt då. Så att Hoka skor tycker jag är väldigt bra. Funkar ju extremt bra att gå i. Jag älskar ju att ha dem när jag gör saker på hårda underlag, typ coachar, simcamp och sånt där. Jag går runt i en simma hela dagen, eller om jag skulle gå, gud förbjuder, en hel dag på Ikea någonting, så är ju det Hoka-skor. Eller ja, en hel dag på Liseberg, eller vad det nu än är liksom. En hel dag sightseeing, då är ju Hoka-skorna det absolut givna valet.
Mm.
Självklart. Och sådär, men, och de har ju många olika modeller, funkar jättebra att springa också. Det är lite efter tycke och smak tycker jag. Alltså det där är så här, vilka byxor ska jag menar, du vet, det är lite grann hur man ser ut. Jag har ju, någon frågar mig om Nike-skor, jag har aldrig kunnat ta, för mina skor är breda. Jag har sådana här savannfötter som någon naprapat en gång sa, eller någon.
Sanningen är ju att alla människor, om de inte hade haft skor på sig från födseln, hade haft ganska breda fötter jämfört med vad de allra flesta har. För skor är ju designade spetsiga.
Ja, sjukt är det.
Bakgrunden till det är ju att när folk började rida
så
behövde man spetsiga skor för att få in dem i stigbyglarna.
Ja.
Det är också lite därifrån klacken kommer från början.
Ja, precis.
Och det var ju adeln som började med det. Och sen är det precis som idag att de som inte hade råd att ha en häst ville ändå ha skorna, för att då såg man lite rikare ut.
Ja,
så det blev mode, och det lever ju kvar än idag. Du kan jämföra en Nike-sko med kanske, vem har bred tåbord? En Altra-sko kanske?
Ja,
som
exakt.
Som är en bred, alltså det är två helt olika saker.
Mm. Ja, men det är faktiskt en intressant paradox som du berörde, Niklas. Och jag kan ju också så här berätta att ju mer man rör sig barfota, alltså typ barfotalöpning, desto bredare fötter får man.
Mm.
Och det är inte bara för att nu får de här förtryckta tårna plats att spridas. Det är också att foten är ju ett träningsbart organ eller en träningsbar komponent av kroppen. Så foten blir ju muskulös. Liksom. Det finns ju strukturer i foten som stärks. Foten är ju en extremt komplex struktur med en massa olika ben, senor, ligament, muskler naturligtvis.
Mm.
Så att foten kan ju också bli kraftfullare. Precis som du kan ha smedhänder eller liksom, du kan ha händer som en bonde.
Mm.
Man är jävligt stark i nyperna.
Eller hur?
Vilket ju inte är samma händer som du har om du har spelat hela ditt liv sittande med Excel-dokument kanske.
Kanske inte.
Nej.
Så är det ju. Och sen, som jag upplevt av mig själv och som många andra vittnar om också, jag vet inte om det ligger någon sanning i det, men att det kan vara så att man får lite större fötter med åldern också. Man går liksom med på fötterna så de blir större. Jag har fått gå flera skostorlekar.
Du menar som att våra öron växer genom åren?
Ja.
Nej, men det är inte helt otippat. Det är nog sant. Mm. Det finns en sak att tänka på när det gäller skor, Niklas. Det är ju att det finns ett syndrom som heter short shoe syndrome.
Mm.
Där man liksom någonstans, när man rör sig för små skor. Det här att man kanske känner att men skon ska sitta bra. Den ska sitta tight, liksom, den ska sitta distinkt på foten. Vilket gör då att man kanske måste krulla tårna lite grann.
Mm.
Vilket ju kan leda till jättestora problem och inte sällan då också till hälsporre. Så att man ska absolut passa sig för att ha skor som är en halv storlek för små. Mycket hellre ha skor som är en storlek större. Och se till att man liksom knyter åt dem bra runt vristen då i så fall. Men att gärna att själva foten får utrymme. Men
väldigt mycket strukturella problem i kroppen börjar redan i tårna.
Mm.
Om man har skor där du behöver krulla tårna eller där det klämmer ihop för mycket från sidan också.
Absolut. Men med det sagt, skor ser annorlunda ut beroende på vilket märke man har. Var medvetna om vilka fötter ni själva har. Acceptera aldrig en löparsko som inte sitter bra. Acceptera aldrig en löparsko som gör ont eller som tränger ihop foten. Då är det fel löparskor. Ta en annan sko. Mm. Det är som sagt, Hoka springer jag själv. Jag tycker de är väldigt bra. Men jag springer också jättemycket barfota. Jag har också sprungit en hel del med liksom tunna, väldigt tunna trailskor, tycker jag är bra. Jag har ju varit en sån här jag har ju alltid älskat liksom tunna, lätta skor. Min absoluta favoritsko som jag tävlar i då när jag körde triathlon hette ju RC 140 från New Balance. Ja. Det var ju som en mokasin på foten. Du vet, och jag sprang ju mycket träning i alla fartpass, allting. Alltså vet, det var ju som att det näst bästa från att springa barfota, den här jäkla lätta flykten om fötterna. Man ska komma ihåg att i löpning så är ju foten och skon, det är ju roterande vikt. Man pratar alltid om roterande vikt när det gäller hastighet i olika sammanhang. Så, här. Så har du någonting tungt på fötterna. Det är också en förklaring till varför man brukar härleda det till att säga, ja, men varför är östafrikanerna så otroligt bra på att springa? Titta på Kipchoge eller titta på valfri afrikansk superlöpare, så ser man ju att de har riktigt, riktigt, riktigt små, om inte helt obefintliga vader. De har inte de här kraftiga jävla hästvaderna som jag har exempelvis. Utan de har ju riktigt, riktigt, riktigt tunna underben. Mm. Och det innebär att de har väldigt lite vikt. De är väldigt lätta i sina underben. De har väldigt lite vikt som ska roteras. Man har det här man kan kalla för steghjulet då, som man tar. Mm. Man har ju den kroppen man har. Men ett par tunga skor adderar ju till den vikten kontra ett par lätta skor. Och, så här, försök att springa i ett par vinterkängor, men det blir ju en klumpig känsla per automatik, naturligtvis. Jämfört med ett par lätta skor, och det är för att den här roterande vikten, dels är det ju ingen löparsko, men dels gör den här roterande vikten att rörelsen blir klumpig och tung.
Och skon sitter ju också längst ut.
Ja, exakt.
Så ju längre ut på benet vikten sitter, desto större skillnad gör den,
ja,
såklart.
Ja, precis så är det. Exakt, så det har ju lite. Men skon ska sitta bra, och ett tips då för de som har breda sådana savannfötter, alltså en väldigt bred tåbox, som jag har exempelvis, så är ju Altra superbra. De har ju den här, deras skor ser ju fyrkant ut längst fram, vilket ju är helt rimligt. Så ja, ser ju fötter ut.
Jag både springer och promenerar bara i Altra nu för tiden. Det är min absoluta favoritsko. Gillar man att skon sitter så här, som du berättade, som en smäck på foten, så är det ju kanske inte rätt sko. Men gillar man att man vill ha den här barfotarkänslan, eller att foten känns fri och har spelrum åt alla håll, då är du en bra sko.
Ja, men har du en bred fot så kanske den sitter som en smäck då, på rätt sätt som en smäck då.
Precis.
Men jag har ju ofta haft problem med andra skor, så att jag får sjuka, typ min fötterna blir inklämda, och typiskt då blir lilltån inklämd och får såna fruktansvärda vallar då under lilltån, och typ kan ju knappt gå ibland efteråt. Nej. I vissa avseenden då, eller ja, fötterna tar mycket stryk, bara naglar och allting så att, ja, men en sko ska ju sitta bra, och jag kan ju tycka att ha gärna två olika skor, eller tre olika skor, som man kan variera mellan och växla mellan. Det kan vara från samma märke, men att de kommer att, men tre olika modeller är vad jag menar. För att de kommer att belasta fötterna lite olika. Det är också ett sätt att undvika skador eller minska slitaget, och så att man belastar sina både fötter och sina underben på ett annorlunda sätt. Så det är alltid bra om man för avsikt då att jag vill börja springa, och jag tänker göra det här nu, och jag tänker ge det en chans och så här, skaffa tre par skor på en gång faktiskt, även om det är en investering. Skor blir inte gamla om man, alltså ett par bra löparskor, om man inte springer vansinnigt mycket och låter dem stå ute, som jag gör med mina skor ibland, så håller ju ett par bra skor i flera år liksom.
Eller hur? Där kan man ju grotta ner sig också om skor, hur länge de håller och liknande, men det får man hitta på själv. Jag har ju två par skor som är de är väldigt lika, bara att den ena har betydligt mer dämpning än den andra.
Ja.
Annars är de väldigt, väldigt, väldigt lika. Men det är ju två olika upplevelser att springa med, till exempel.
Ja, precis. Ja, men så det är ju jättebra. Där hänger det ju väldigt mycket ihop, det här med skador. Alltså, det blir så här, undvik att bli skadad. Det är ju grejen. Och hur gör man det? Nej, men återhållsamhet i det som vi har pratat om här då. Löpning behöver inte göra ont, ska inte göra ont. Motionslöpning. Prestationslöpning, ja, då har man vissa pass där man anstränger sig jättemycket. Men då tränar man med andra mål i sikte också. Och grejen är så här, jag vet ju att många motionslöpare också så här, men jag vill springa bra på en mil, och många har ju sagt, ja, men jag vill springa milen under en timme eller milen under 50 minuter, det kan vara vad som helst. Men det är aldrig intervaller, alltså det är inte farten man kommer att sakna. Det är ytterst sällan så att det är liksom grundfarten som inte finns. Då behöver man ändå liksom börja sikta på hyfsat anständiga tider, där liksom själva grundkapaciteten, typ så här, jag vill springa milen under 30, ja, men då ska du ligga 400 på 1,12. två rundningar på 36. Ja, om du inte kan springa en fyrrundning under en 20, då är ju din grundfart ett problem. Eller målet, med andra ord, målet är helt orealistiskt. Men liksom, någonstans där måste man också börja träna sin grundfart. Mm. Sin toppfart liksom. Behöver kunna springa fyrrundningar på 62 sekunder kanske. Intervaller för att kunna under en mil sen lägga dem på 72. Men för vanliga motionslöpare så är det nästan aldrig den maxfarten man har i sig eller liksom högfartsträning. Det är aldrig det som är begränsningen. Det är den samlade aeroba träningen och volymen som är problemet. Så just detta att...
Vi fick ju en specifik fråga så. Det var någon som ville kunna springa 10 km och göra det regelbundet. Det var hans mål.
Ja.
Och inga fartmål överhuvudtaget. Eller så. Bara att kunna springa en mil regelbundet... Men att han kanske led av både hög ålder och för mycket vikt.
Ja, nej, men det är ju...
Och det är ju egentligen bara att börja springa då och jobba sig upp till mer.
Ja, och då, absolut. Och lägga in det med gångpauser och så här, jobba sig framåt. Men jag menar, jag har fått många frågor om det. Ja, men fart, hur... Så här, ja, men avsnittet med aerob, basträning. Alltså det är så underskattat att bara ge sig ut och springa. Att göra det ofta, att bygga upp en volym. Liksom, så här, att kunna springa, om vi nu tänker sig... En motionär. Man bygger upp och så kanske man på sikt kan springa 5 mil i veckan, 6 mil i veckan. Och bara springa. Du kommer ha en otrolig utveckling över tid genom att bara göra det. Men jag springer 8 kilometer, 8 kilometer, och sen har jag en 12 och så 8 kilometer. Och sen ett pass 18 kilometer. Ja. Och jag bara ut och springer och bara tycker det är gött. Och pulsen går lite upp och ner och det är lite så här, för man springer kanske i terrängen då. Ja, men det växlar. Det blir lite ansträngande mellanåt, men det är aldrig det här blodiga liksom. Skitbra. Bara gör det. Men du vet, det är också det. Det är så underskattat då. Efter några veckor så börjar så här, ja, men jag måste börja springa fort och hårt och ta i och kräkas. Och det är Rocky Balboa och bara no pain, no gain. Ja, men gå inte i den fällan. Bara ut och spring. Alltså det är det som är det, folk har inte tålamod. Och tittar man, det är det jag menar, studerar du elitlöpare genom alla tider, så har löpare sprungit otroligt mycket så. Bas. Och den här grund, och säg så här, ja, men min 8 km runda. Ja, men när du börjar och du välkommen i löpningen, så kanske din så här cruisingfart då, för jag kallar det för cruisingfart, det är den här något ansträngande farten. Jättebra aerob träning, 130 puls för mig. Den kanske är 6 minuters fart i början.
Mm.
Ett år senare så är samma ansträngning, samma runda, 5 minuters fart.
Mm.
Det är bara volymen, den ackumulerade volymen, den ackumulerade frekvensen, din rörelseekonomi, nya kapillärer, nya mitokondrier, förbättrad teknik, förbättrad metabolism. Det är förbättringen. Det är inte att du har späkt dig på löjliga inomhusbanintervaller som 9 av 10 till slut går sönder på. Så att det är ju liksom grejen, det här att bara att kunna nöja sig och bara springa. Och att så här, ja, men jag vill ha lite variation i det. Spring i terrängen. Ja, men jag vill kunna springa lite fort. Ja, släpp på ner för några backar.
Mm.
Jag vill kunna sträcka ut. Ja, men använd sista tredjedelen av varje backar till att liksom bara släppa på handbromsen och flyga ut liksom. När du väl känner dig trygg med det. Mm. Eller kör några stegringslopp då för all del. Men det är ju så fort det är så här att man, folk ska så medvetet börja ta i. Då går det åt helvete. För så många. Du vet, och då är det så här, ja, men det var inte det, för det var, ja, hade jag inte bara, ja, men det blev ju så.
Mm.
Hur man än vänder och vrider på det, så var det där som orsaken.
Eller hur?
Ja.
Så är det. Vi har fått väldigt mycket frågor om alternativträning till löpning. Ja. Om man ska hålla på med det, vad ska man i så fall göra? Är det nödvändigt? När är det nödvändigt?
Och vad kan det vara bra för?
Ja,
ja, jättebra frågor också. Och då får man ju ställa frågan tillbaka. Ja, är den alternativa träningen till för att det ska vara istället för löpning eller komplettera löpningen? Eller så här, men jag är skadad, jag kan inte göra de passen. Eller kan man ersätta?
Blir jag bättre på löpning av att göra en alternativ träning? Är nog det ofta folk undrar.
Ja, just det. Nej, men du blir bättre på löpningen än att springa. Det är ju det enkla svaret faktiskt.
Mm.
Så mycket du kan springa, och det är ju grejen. Ju mer du kan springa, ju mer och ju oftare du kan springa, och ju högre volym med mer frekvens, desto bättre kommer du bli, rent statistiskt. Kan du springa 8 mil i veckan i 8 månader, kommer det ge en viss effekt. Kan du springa 10 mil i veckan i 10 månader, kommer det ge en förbättrad effekt. Kan du springa 12 mil i veckan i 12 månader, kommer det ge en förbättrad effekt. Så att det är lite grann så. Springer du en gång i veckan, då är du väldigt begränsad. 2 gånger är lite bättre, 3 gånger, 4 gånger. ja, kan du springa 6 dagar i veckan och 2 dagarna dubbelpass, ja men det kommer ju vara jättemycket bättre än att springa bara 3 dagar i veckan. Du behöver inte springa fortare eller hårdare, du kan bara göra samma pass. Så att det är ju det enkla svaret i sammanhanget då. Sen är ju alternativträning bra på alla andra sätt. Allsidig träning är ju jättebra. Du tränar alltid hjärtat och central liksom cirkulation och massa centrala processer. Men du blir ju inte automatiskt mycket bättre på att springa. Så att det är lite grann vad man ska ha sin löpning till. För jag tycker ju att människor generellt ska träna allsidigt, såklart. Mm. Det är ju hela min grej, naturligtvis.
Ja, men det är ju som han som du pratade om, Brian Hall hette han så.
Ryan Hall.
Ryan Hall.
Ja.
Ja. Han hade ju kommit till den insikten med att hälsa kanske var viktigare än löpning när man inte längre var elitlöpare.
Ja, nej, han gjorde ju ingen annan träning i princip då. Det var i princip ingen styrketräning heller, och han hade väl mycket omhändertag, alltså han hade väl mycket terapi och fick mycket behandlingar och mycket hjälp på det sättet då. Mm. Men redan träningen var ju på det stora hela liksom löpning.
Men det finns mycket anledningar till att träna andra saker än löpning, men kanske inte för att bli bättre på löpning.
Nej, exakt. Men man skulle väl kunna säga så här, har du 20-30 kilo att förlora så är det väl jättebra att också träna andra saker, för du kommer inte kunna träna så mycket löpning. Du kommer behöva att vara försiktig i den upprätta träningen. Alltså när du ska förflytta din egen vikt, löpandes eller gående, så ska man vara försiktig. Då är det ju utvecklande också för löpningen, eftersom det hjälper dig liksom att optimera din kroppsvikt. Mm. Så då är det ju jättebra att cykla och springa. Det kommer ju att indirekt förbättra din löpning, eftersom det hjälper dig i hela träningsprocessen. Och så, men annars är det väl så här, man är skadad. Wet West har visat sig vara jätteeffektivt. Det finns ju en del exempel på elitlöpare då som har blivit skadade och kanske varit skadade ett halvår och som har kört jättemycket alternativ träning på olika sätt. Wet West, cross trainer, cykelintervaller.
Wet West där man är i vattnet och springer då, eller?
Svintråkigt. Ja, nej, men du står still nästan. Och sen har de kanske då fått 8 veckor löpträning. Du har missat ett halvår och så tränat mycket annat 8 veckor och så typ slagit världsrekord eller liksom sprungit jättebra då. Men då har man ju liksom, faller man ju tillbaka på en enorm grund och så har man gjort väldigt mycket löphärmande aktiviteter då, såklart då.
Mm.
Så att ja, men så är det ju då. Vi har också fått mycket frågor om styrkeövningar och bra övningar för att bli bättre. Och det enkla svaret är också det, ja, löpning är ju den bästa övningen för att bli bra i löpning. Men om man nu ska gå in och man ska svara på ett bättre sätt på den frågan, så är det ju klart att allting som stärker stabilitet i kroppen är bra. För är man liksom lite svag i sin bål exempelvis, kommer man kanske bli lite svajig. Är man svag i höfterna så blir man lite svajig. Är man svag i vrister och vader så blir det som att studsa en basketboll som inte har någon luft i sig. Så att övningar man kan göra, exempelvis balansbräda tycker jag är jättebra. Att stå på ett ben och stå på framfoten. Överhuvudtaget och vadhävningar, generell styrketräning för ben och höft. Och bål är ju väldigt bra för löpning men också för annat. Så det där är ju om någonting som man kan koncentrera sig på och få med. Mm. Av alla goda skäl egentligen då. Många får ju problem med sina vader och sina hälsenor. Och den absolut bästa övningen, både att förebygga underbensproblem och att bli kvitt om det, är att göra bromsande vadhävningar på ett ben. Så då står man ju barfota i en trappa, håller sig i räcket. Och då står man ju på framfoten så att hälen liksom hänger över kanten. Och så gör man då en långsam vadhävning på båda benen upp. Och så bromsar man ner då, knäna ska vara raka, så bromsar man då ner på ett ben, det dåliga benet då. Ska man förebygga så gör man ju omvänt på höger, då gör man ju då typ ett set hög, ett set på ena och ett sen ett set på andra. Men så bromsar man ju då långsamt ner så att hälen kommer under nivån på trappen. Just det. Så man liksom dippar ner hälen.
Mm.
Så upp på 2, bromsa ner på 1, lågt. Upp på 2, bromsa ner på 1. Och så gör man det kanske flera gånger om dagen faktiskt. Så det är ett jättebra sätt att förebygga, men också att bli kvitt. Som en liten hack till det skulle jag säga att en del personer har ju haft hälsenebekymmer långsiktigt. Eller man har haft det så att det nästan har blivit kroniskt. Och det man kan exempelvis uppleva att det knarrar och sånt där i hälsenan.
Mm.
Och det har blivit någon form av tendinos eller tendinit i den. Och då är ett trick faktiskt att försöka få en läkare att ge en heparin.
Ja.
Heparin är ett blodförtunnande medel. Och det får ju då liksom vävnaden att, eller vad ska man säga, det får ju liksom svullnad att lägga sig i sammanhanget då. Eller, ja.
Okay.
Ofta är det så här att en knarrande hälsena, om det har blivit en kronisk skada, dels kan det vara allvarligare strukturella problem. Då får man ju ge sig på långa, ja, jobbiga undersökningar. Kanske ultraljud eller magnetröntgen till och med. Men i mitt fall så hade jag vid några tillfällen att jag fick så här gjorde något dumt såklart då. Eller det är ju aldrig bara vanliga löpningar. Utan det är ju någon sån här styrkeövning, gick upp för högt på tå eller ja, men någon klantig grej liksom. Sådär. Ofta typ när man har skadat sig tycker jag det har varit så här, klev ur bilen fel eller någonting. Vilket visar att man var på gränsen. Nej, men jag har haft det några gånger där jag har fått sådär hälsene bekymmer. Det har liksom, det har aldrig varit så jätte illa, men det har varit tillräckligt illa så att jag har stört träningen. Typ ja. Så här att en halvtimme in i löpningen så har det börjat göra ont och så har jag varit liksom i bakut hela tiden, fan, hälsenan, och så har det knarrat och så här. Man ser att den är svullen. Och då har jag fått heparin. Och vilket i sig är ju helt ofarligt egentligen. Ja, du ska inte operera, du ska inte göra någon stor magoperation dagen efter. Det är inte bra för blödning. Man är ju blödningskänslig. Inte heller om man är blödarsjuka ska man ju ta heparin då. Men i övrigt så är det ju ett tämligen liksom ofarligt läkemedel. Jag vet inte om man använder heparin längre, men det här var ju typ för 20 år sedan.
Ja, okay,
men, och det blev så här, borta direkt. Mm-hmm. Så det är ett litet tips och tricks. Jag vet inte vad man jobbar med nu för tiden, men för mig, de få gångerna jag hade det och lyckades liksom övertala läkaren att heparin, jag lovar dig, det funkar. Och de var jätteförvånade. Va? Tänk att det blev så bra. Mm. Ska jag skriva upp min lilla läkarbok?
Fantastiskt.
Ja, så att, ja. Så här, men grundidén är ju att undvika att bli skadad. Det är inte så att löpning och skador ska gå hand i hand. Det finns liksom ingen... Det finns liksom ingen automatisk koppling där. Att det måste vara på det sättet på något sätt. Löpning ska vara en väg till hälsa. Mm. Och en oerhört bra grundträning för nästan alla andra aktiviteter i sammanhanget då.
Det är nog en bild som finns annars, att folk som springer är också skadade. Men vad har vi mer för frågor?
Jag skulle vilja prata lite om intervallträning också, kanske som avslutning här då. Hur man ändå kan intervallträna. När man väl säger att man har kommit en bit på väg, man har ändå skaffat sig ganska mycket av den här grunden och man har... man är inne i sin löpträning och man kan läsa av sin kroppssignaler, det är viktigt. Och att man känner att man har byggt en hyfsad bas och man har bra frekvens och man har också fått ett mindset så man förstår liksom sin löpning mycket. Och man har liksom fått den här intuitiva förståelsen för att det är ändå repetitioner som är, det är inget enskilt monsterpass som kommer göra skillnad, utan det är de 100 passen, de 200 passen eller de 1000 passen som är förbättringen. Det finns alla möjligheter i världen att lägga in lite intervaller naturligtvis, men att man gör det i kontrollerad form. Gärna aeroba intervaller. Mina favoritintervaller var kontrollerade. Nu har jag ju sprungit intervaller som jag nästan har dött av. Men då var jag ju också med triathlon måttmätt en duktig löpare. Och jag var ju ung också. Liksom, så här. Men kunde acceptera det och tåla det. Jag var också högmotiverad och pressade mig.
Mm.
Men att göra kontrollerade intervaller innebär ju att man springer dem på en nivå som är ansträngande. Där, typ så här, ansträngande till hårt, men inte maximalt, inte superhårt, inte blodigt, inte det här, jag håller på att dö hårt liksom.
Mm.
Kontrollerat hårt, det är sådana, vad kan man säga, aeroba, maximal aerob funktion kan man kalla det då. Man springer, man får den här djupa andningen, det går bra mycket fortare, det är mycket intensivare än en vanlig distanslöpning. Och ett bra sånt intervallpass skulle exempelvis kunna vara 3 eller 4 intervaller av 10 minuter. Både med kanske 2 eller 3 minuters ståvila. Man kan också springa på bana. Typ ett bra intervallpass kan vara så här att man springer 1000 meter ganska hårt och så har 200 meter joggvila. Så att man aldrig står still och så går man in igen. 1000 meter hårt, 200 meter joggvila. 1000 meter hårt, 200 meter joggvila. Jag menar, för mig, om jag hade gjort det nu, hade det varit kanske så här 1000 meter, om jag har sprungit lite. 1000 meter på 3:45. 200 meter joggvila i 6:30 fart liksom. Nästan promenad, jättelugn jogg. Alltså, så att det är inte maximalt, men det är ganska hårt och så är det regelbunden återhämtning då.
Mm.
Men ändå ett sånt pass att det är hyfsat intensivt när man gör det, men en timme efteråt känner du dig helt fine. Det är inte det här späkande och du ska inte ha någon bestående smärta av det då.
Nej, du behöver inte ligga i en cryo chamber med såna här kompressionsbyxor på dig.
Nej, men du behöver inte ha 3 timmars massage och salva liksom efteråt.
Nej,
du behöver inte ha en personlig terapeut som tar hand om liksom din ömma såriga åldrande kropp liksom behandlas. men man kan komma hem och vara pappa. Men lite grann så här, jag förutsätter att vi pratar väldigt mycket för människor som lever normala liv liksom. Man kan komma hem och vara en bra familjeperson efteråt sen. Man behöver inte så här bara pappa ska vila. Pappa har för fan sprungit kräksintervaller här. Man kan också göra samma sak. Man kan också göra ett bra sätt att om man är strukturellt lite känslig men ändå vill ta i lite, så är ju backintervall är ganska bra.
Ja.
Typ att där man då springer upp och kanske går ner. Eller, ett av mina absoluta favoritpass som jag tycker jag har haft mycket behållning av de senaste 5 eller till och med 10 åren. Det är ju om man har hittar en lång backe som man kanske inte riktigt gör i Sverige. Men, ja, men de som åkte i Plaitas då, man springer ut i fyren.
Mm.
Då börjar det ju direkt ifrån hotellet nästan, eller från där båten är, så börjar ju en uppförsbacke som... Eller om man har varit i Los Angeles och springer i Griffith Park på vägen upp till observatoriet. Det är mina exempel. Det jag framförallt har gjort de här passen då, genom åren då. Men då springer man typ så här 4 minuter hårt uppför. Och då är det också så här, men det är hårt, men det är inte max. Kontrollerat hårt. Uppför blir det är ju jättelätt att reglera intensiteten uppför, tycker jag. Alltså, du behöver inte driva på så mycket innan du kommer upp i den nivån, och det är lätt att anpassa.
Mm.
Och sen så 4 minuter upp hårt. Och så vänder du dig om och så promenerar du ner i 3 minuter. Eller promenera, jogga lätt ner. Så du får, det innebär då att vi säger så här, vi tar i, så här, ja, men du springer 900 meter upp under de 4 minuter då. Och så rör du dig tillbaka kanske 300 meter. Och så 900 meter upp och så rör du dig, så du får tillbaka lite av backen hela tiden då, vilket gör att du sparar liksom på backen så.
Precis.
Det är ett superbra pass som man skulle kunna köra exempelvis då. Återigen, då har du kommit en bit på vägen redan liksom. Men det är mycket lägre risken att försöka springa fort på planmark då. Men sist men minst då, Niklas, skulle jag prata lite om rörlighet och rörlighetsträning.
Ja.
Undvik att stretcha för mycket, eller undvik att göra random stretchar bara faktiskt.
Ja.
Löpning är en stretchövning i sig.
Just det.
Springer man lite grann i terräng, terränglöpning är bästa löpningen generellt. Spring lite grann på stig, spring på motionsspår, anpassa steget till terrängen, liksom tassa på tå upp för backarna, håll igen intensiteten, gå upp för i början då som sagt. Men också våga släppa på lite grann nerför när det är tryggt att göra så. Alla backar har ju en punkt där det börjar plana ut, alla backar tar ju slut. Och kan man släppa då de sista 50 meterna, 100 meterna och få med sig lite av den farten ut på platten, då får du ju också en otroligt fin, du får ett fint steg, du får mycket högre fart än om du hade bromsat. Du får motsvarande samma höga fart som om du hade tagit i på flacken, eller snabbare till och med. Och du får också en naturlig rörlighet, alltså du tar ut hela steget. Så du får en fin rörlighetsövning genom höft, baksida och sådär. Ja, återigen, använd huvudet. Jag är lite försiktig med det nu för tiden då, eftersom jag är gammal. Eller, ja,
försiktig med att använda huvudet?
Nej, men sådär, har man opererat baksida lår eller om man är känslig i ryggen. Ja, men nedförsbackelöpning sliter ju lite grann. Men om man inte har de issuesen, så använd det som fartträning eller som naturlig rörelseträning.
Mm.
Rörlighetsträning.
Just det.
Men undvik liksom random hjärtfylkingstretchar. Ja. Typ stå och hänga inom vad och typ stå och töja sådär bara spontant. Höftrörlighet är ju alltid väl värt att träna, men... Ja, i min erfarenhet så skadar jag ju så ganska många när de gör den här rörlighetsträningen också.
Just det. Du brukar köra en del med så här gummiband och sånt, vet jag. Är det för löpning eller är det bara för din generella hälsa?
Ja, du menar med så här stretchövningar och sånt där? Eller höft? Ja, men det är lite höftstyrka som jag gör. För att träna den muskeln som heter gluteus medius, som ju nästan är, ja, som är dysfunktionell på nästan alla människor. Som är svag helt enkelt då.
Mm.
Så jag tränar lite grann det. Alla har sina svaga länkar och det ska gudarna veta att jag har mina. Så att, men det tror jag att man ska gå till en, om man är så taggad eller man känner så här att man vill ta det på så mycket allvar och att man verkligen vill liksom komma någonstans med problem, eller att man vet att man har uttalade problem, då tycker jag man ska gå till en duktig sjukgymnast som hjälper en med ett konkret program så man får handfast guidning i hur man ska göra.
Mm.
Så att, men definitivt, och det är ju också så, ja, men det kanske bara tar 5-7 minuter om dagen, och gör man det varje dag så blir det mycket bättre. Men liksom, man behöver inte göra det här som man tänker sig fördomen kring mycket löpning, så här, folk håller på och stretchar innan och efter. Så det är bara, varför? Nej, men för att man har hört att man ska göra det. Och så gör det egentligen mer skada än nytta faktiskt. Så att man kan nöja sig med att bara gå ut och springa. Promenera första minuterna, lägga in gångpauser och sen håll igen på intensiteten. Det är ju grundregeln. Löpning är enkelt och ska vara enkelt. Man ska inte göra det superkomplicerat. Man ska vara nöjd. Det är det man ska vara nöjd. Om jag var ute och sprang 5 km, det gick bra. Jag kan nog springa imorgon med. Eller sen man vaknar på morgonen, jag sprang igår, men jag kan springa idag med. Skitbra. Nöjd dig med det. Vad mer vill du ha? Ja, jag vill ha sprungit fort och jag vill ha... Nej, nöjd dig med att springa.
Mm.
Det är jättebra. Det är ju fantastiskt. Så där är ju lite grann grejen, kom igång med löpning, låga, så att säga, rimliga förväntningar och rimliga ambitioner och en väldigt, väldigt rimlig takt i progression.
Eller hur?
Och njuta av processen. Löpningen är resultatet. Resultatet är inte någonting som kommer sen. Löppasset i sig är ju resultatet. Där är ju liksom effekt och resultat och allting. Det finns inget sen så att man njuter av den processen att springa. Och prestationsmässigt sett relativt till den egna förmågan blir det ju bättre och bättre och bättre om man gör på rätt sätt.
Så är det. Härligt. Ja, det är ju som sagt april imorgon.
Mm.
Och det kan vara härligt vårväder. Man bör ju ändå akta sig för fegisen. Den kan ju dyka upp under hela månaden.
Ja,
men man kan också njuta av fågelsång i skogen nu, har jag märkt.
Ja, det är ju...
Man kan ju bara springa och lyssna på det.
Har vi något? Imorgon är det 1 april. Undrar vad vi kommer bli utsatta för aprilskämt imorgon?
Ja. Det känns ju i de här tiderna som att folk överhuvudtaget inte uppskattar skämt.
Nej, precis.
Man får ju faktiskt inte skämta när det inte står bra till i världen. Så känns det lite grann. Så vi får väl se om man kanske bara helt enkelt lägger ner 1 aprilskämten i år. Nej, eller finns, om man kommer köra på.
Det finns alltid ett offer i skämtet.
Ja.
Typ så här, Instagram slutar att censurera saker. Just kidding.
Ja, vi får se vad det ska bli kul faktiskt. Jag vet, din bror fyller år imorgon, 1 april.
Ja, just det, det är kul. Min bror, jag blev ju faktiskt farbror för 3 dagar sedan.
Just det,
ja.
Härligt,
ja.
Grattis.
Vi är gamla i gården när vi blev pappor, jag och min bror. Han ju blir, vad fyller min bror? 46.
Ja.
Så att,
vad var du?
45.
Ja. Så där. Härligt.
Med livets erfarenhet så blir man bra pappa sen.
Så är det.
Men vi tackar så jättemycket för oss. Vi återkommer om en vecka och då med en färsk Plaitas vistelserapport. Och ett nytt intressant ämne.
Härligt. Kanske vi redovisar några aprilskämt också. Vi får se.
Mm.
Ha det bra på Plaitas nu då.
Tack.